Välkomna allihopa till Hög av film denna vecka med mig, Anton Bjurvall, som vanligt, men även med Per Wirdfors.
Hej, hej.
Och med Rickard Eriksson.
Hej på er.
Vi sitter nu i Stockholms västerförort och spelar in hemma hos Per, eftersom att det blir allt så mycket krångel när vi spelar in via Skype, så att jag har tagit mig friheten att bjuda in mig själv och Rickard hem till Per. Tack för att vi får vara här, Per.
Ja, varsågoda.
Yes. Och att jag berättar det här om att vi är hemma hos Per är för att temat idag är mer eller mindre oinbjudna gäster. Eller vad jag kallar för ulv i fårakläder-filmer. Det vill säga filmer som handlar om någon som inte riktigt visar sig vara den utger sig för att vara. Och som vanligt så tänkte jag förvarna alla lyssnare om att vi kommer spoilera de här filmerna rätt rejält. Det är ju filmer som kanske inte är så jättekul att se om man vet vad som kommer hända. Och de tre filmerna vi kommer att diskutera är Skuggan av ett tvivel, eller Shadow of Doubt, från 1943, med regisserad av mästerregissören själv, Alfred Hitchcock. Sen kommer vi prata om Stoker av Chan-Won Park.
Wook Park,
så är det. Tack så
eller
mycket.
Eller Park Wook. Beroende på hur man läser sina asiatiska namn.
Precis, tack så mycket Rickard. Och från 2013. Och sen så blir det Adam Wingards The Guest från 2014. Det är kanske till och med så att Stoker kom 2012. Jag ska inte...
Du tar inte gift.
Jag tar inte gift på det, och jag kollar upp det så här. 2013 var det, vad bra. Temat som sagt, folk som inte riktigt uppger, eller inte riktigt är den de uppger sig för att vara. Och jag skulle vilja påstå att den första filmen som vi ska prata om, Skuggan av ett tvivel, är lite, jag ska inte säga att det är den första filmen som behandlar det här ämnet, men det är lite av en så här milstolpe. Det är väldigt många filmer som det känns som har använt den för att skapa den här typen av thriller.
Jag tror att väldigt många manus har inspirerats av den här filmen. Många som har sett filmen och tänkt det där kan man göra bättre.
Ja, kan göra bättre än. Är det så det är? Ja, okej. Jag tror att det kommer bli en mycket snipigt mellan mig och Per idag. Jag tror inte att vi tycker om de här filmerna riktigt på samma sätt.
Det är väl enda anledningen att jag får komma hit.
Precis. Någon måste ju stå upp mot förtryckaren. Jag tänkte bara lite först diskutera vad liksom element som finns med i alla tre filmerna. Jag gillar ju att kategorisera de här, och jag skulle säga att nyckeln för att det skulle vara en, jag vet inte, ugglor i mossen, varje fåra kläder film var dels att det är en person i de här filmerna som börjar misstänka att det är något knas med den personen som inte uppger vem den utger sig för att vara, och att den personen dessutom har väldigt svårt att få andra att hänga med på att det är något knas liksom. Det är lite såna element som brukar dyka upp i såna här filmer. Vi hade ju lite andra filmer på gång. Domestic Disturbance till exempel, med John Travolta.
Stepfather.
Stoker skiljer sig lite på det sättet. Att,
lite grann.
Den har, för jag skulle säga så, om man tittar rent brett på själva genren, så är ju ett annat element som är ganska viktigt, det är ju också oftast att det är ju någon form av amerikansk medelklassdröm som blir invaderad.
Ja, precis. Mm. Den går ju lite hand i hand med såna invasion-filmer också. Det vill säga att det är någon slags idyll som får, ja, vad ska man säga, som får på nöten. Och det är ju lite, Hitchcock sa ju det, det påstås ju att det här är en av hans favoritfilmer, Shadow of Doubt, men han har ju också sagt i intervjuer att anledningen till att han ville göra den här filmen var för att han ville förstöra en sån här liksom förortsidyll, verkligen dra ner den i skiten så där. Han är ju kanske en av de mest statistiska regissörerna som har överhuvudtaget har gjort film, inte bara hur han behandlade dem runt omkring sig, men också att han verkligen genuint ogillade de karaktärerna som fanns med i hans film.
Får jag säga det mest idylliska med filmen, småstadsidylliska,
ja.
Det är ju när Charlie skickar ett telegram,
ja,
alldeles i början, som sen först den unga dottern nästan tar emot, men hon tar inte emot det, utan sen får ju mamman.
Ja.
Där var. Medans då den unga Charlie, den äldre dottern, har ju dragit till postkontoret eller varifrån man, telegrafikontoret,
ja,
för att skicka ett telegram för att hon fick en känsla av att hon ville träffa hennes morbror Charlie.
Ja.
Men då i alla fall när mamman får telegrammet uppläst till sig så avslutar de med att ha, det är nästan så att, jo, det måste vara så att hon på andra sidan luren, det vill säga hon på postkontoret, hon startar en diskussion om vad hon nyss läste i telegrammet.
Ja.
Och det känns, dels så är de liksom kompisar och dels så tycker inte hon att det är tillräckligt privat för att lämna det här telegrammet som det är, utan vi måste ändå liksom höra, vem är den där som är på väg till er? Ja, men det är min bror. Ja, men vad trevligt liksom. Ja. Det är riktigt småstadsidyll.
Ja, men faktiskt. Och att det är så här, den enda polisen i stan är dels en kille med så här putsade mässingsknappar, men också en sån här som han kan allas namn, ja, stoppar alla och säger, hur är du, hur går det med läxorna typ liksom.
Ja, och att hon när hon är på väg till biblioteket där, när klockan är, hon ska hinna innan de stänger klockan 9,
ja,
det vill säga ganska sena tider, men då är han fortfarande ute och är liksom trafikpolis.
Ja.
Och det känns ju som att han som är main polis, han borde ju ha vanliga kontorstider typ.
Ja, men nej, inte här.
Typ,
nej.
Det mest allvarliga brottet är att någon springer över gatan.
Ja, ja, precis.
Det, jo, men då är...
utöver de faktiska liksom, ja, sådär. Mm. Jag vill också lägga till att den här idyllen skapades lite grann genom att Hitchcock faktiskt valde en stad som där de skulle spela in, och många av skådespelarna, bland annat Anna då, eller Anne heter de väl, mellandottern där, eller ja, den yngsta dottern, yngsta med mellanbarnet, hon är ju alltså bara local talang som de plockade in, hon bodde i den där byn liksom, och likaså Charlies kompis som kommer att flirta lite med Uncle Charlie där, som, ja, mitt i, hon har inte många repliker heller, det är också tydligen bara någon slags lokal, hon har inte gjort någon annan film förutom den här. Jag klickade på henne för jag tyckte att hon spelade väldigt konstigt och fick då bekräftat för mig att ja, men det här var ju liksom.
Men hittar de lilltjejen och kastade henne för att hon var så extremt lillgammal, eller är det Hitchcock som har rekryterat henne?
Det är min gissning, han var ju väldigt så, Hitchcock, han såg ju skådespelare som verktyg, så att om han hittade en person som funkade, då struntade han i liksom vad de kostade, eller om de inte kostade någonting alls, eller om de hade träning inte, kunde han bara använda dem som de behövdes användas, då han tyckte ju att så här, skådespelarträning är bortslös, att jag kommer ändå berätta för dem vad de ska göra liksom, så där. Han avskydde ju de här Stanislavski-metoderna och sådana saker, för så här, då får ju skådespelarna för sig att de har någonting med den här processen att göra, det har de ju inte, det är ju liksom det är levande rekvisita lite grann, så där.
För om hon spelar lillgammal, då spelar hon ju över, för hon är ju så extremt lillgammal. Men, ja, men samtidigt finns, är man lillgammal, så är det kanske lätt att det går över till att man blir just extremt lillgammal. Så att jag köper den då.
Ja, ja, innan vi börjar, jag är huvudrollen skulle jag säga, eller en av huvudrollerna, det vill säga Joseph Cotten som spelar Uncle Charlie, är en av mina favoriter från den här eran, och han är kanske mest känd för två filmer där han spelar mot tar jag bort namnet bara för det, Citizen Kane och
Orson Welles,
ja, precis.
Tredje mannen
och en sensation som heter på svenska, Citizen Kane. Jag gillar honom jättemycket. Jag tycker att han är väldigt bra, väldigt charmig, och jag tycker att det är lite konstigt att han inte blev en större stjärna, om man säger så. Han var ju uppenbarligen stor och han var väldigt stor då, men det finns ju skådespelare från den här eran 40-50-talet där som fick en längre karriär senare, så, och han känns lite som att han har gjort i filmer fram till, han var med Heaven's Gate bland annat såg jag när han var jättegammal, så där. Men det känns som att jag är lite förvånad över att han inte är liksom en så här Paul Newman eller liksom hängde med, men det kanske var för att han inte var så mycket metodskådespelare och att det blev mer på modet sen på 60- och 70-talet.
Ja, nej, jag tycker han är, han spelar rollen på ett väldigt intressant sätt och kanske inte det mest uppenbara sättet.
Ja.
Jag tänker framförallt på en scen när han nästan blir upptäckt med hela den här tidningsgrejen.
Ja.
När han har rivit ur sida 3 och 4 och påstår att han måste göra det för att bygga upp något tidningshus.
Ja.
En jättedålig förklaring. Plus att han är usel på att dölja, för att han sparar det där klippet och går runt med i fickan.
Och sen... inte bara i fickan, det sticker liksom upp.
Ja, det sticker upp rejält.
2 centimeter ur fickan. Också.
Ja, och sen lägger han någonstans i typ någonstans i rummet också, där man också kan se dem. Hur som helst, då när han blir konfronterad av Charlie, då han beter sig inte som man liksom skulle tro att han gör, för att när han då stänger dörren och hon går därifrån, då har han så här en listig blick.
Ja.
Istället för att vara så här kallsvettig, att det gick du nästan åt helvete, eller tanken, eller att man ser på något sätt att han tänker okej, nu måste jag göra mig av med henne.
Mm.
Men han har istället en slug blick.
Typ som att nu har jag koll på det här typ.
Lite ja, lite som nu. Det är nästan så att han kanske vill på något sätt bli upptäckt och döda henne redan då på något sätt. Att det är ett spel för honom på något sätt.
Vi ska prata absolut mer om Joseph Cottons skådespelare i den här filmen, för det finns några ställen där som jag tycker är jätteintressanta, hur han väljer, eller förmodligen Hitchcock valde hur han skulle bete sig. Men jag tänkte bara snabbt dra handlingen, vad som händer är alltså för er som, ja, fan, ni har ju sett det här, men jag bara lite snabbt, det är ju Uncle Charlie kommer till stan, morbror Charlie kommer till stan från att ha varit borta under väldigt lång tid. Hans favorit systerdotter som också heter Charlie möter upp honom på tågstationen och är väldigt glad att han är där, väldigt förtjust i honom, på gränsen till nästan incestuöst liksom. Det är inte riktigt bara liksom så här, kärlek till en äldre släkting, utan det är nästan på gränsen till, tycker jag i alla fall, att hon är lite, ja, hade hon kunnat gifta sig med honom så hade hon gärna gjort det typ.
Ja, de har ju inte setts på länge, så att hon har ju liksom inte stenkoll på om det verkligen är han.
Nej, precis.
Som hon har något vagt minne av.
Nej. Ann säger en väldigt skön replik. Hon säger, I sort of recognize you, but you look different. Vilket också är ett perfekt sätt att lägga ett litet, litet korn av en misstänksamhet mot skådespelaren eller mot karaktären. Liksom sådär.
Ja, vilket är jätteintressant att en vuxen kvinna och hennes eller hans syster fortfarande inte är liksom riktigt hundra på vem om det verkligen är den bror man minns liksom.
Ja. Ja. Men i alla fall, och sen så händer det saker och man får reda på att den här mannen eventuellt, och det tycker jag också, han är eventuellt en mördare. Mm. Det är inte så att man får reda på att han är en mördare, utan man får reda på att det kan vara han eller en annan snubbe. Det är också så här intressant.
Ja.
Hur många brottsutredningar har ni varit med om där polisen går ut med att vi har 2 misstänkta? De är en kille på västkusten och en andra kille på östkusten.
Precis.
Det är så här, va?
Nästan så upplagt för en annan film som liksom berättar en parallell historia.
Precis. Skuggan av ett tvivel 2, East Coast Edition typ.
Ja, här är det väldigt unikt. Ja. Nästan som en så uppföljare som utspelar sig parallellt. Ja. Så 4.
Men jag tror man kan se lite, jag tror där kan man märka filmens ålder tycker jag. Alltså i de här sakerna, dels i skådespeleriet och hur karaktären agerar. Alltså där ser man ju att filmen har ålder. Alltså man hade, jag tror inte att någon hade gjort rollen som Uncle Charlie på samma sätt idag.
Nej.
Alltså idag hade man inte haft, om du säger det här kluriga leendet, och jag sa, idag hade man spelat den där på ett annat sätt, och det kanske är liksom, jag tycker det var en väldigt bra film, men där kan man ju se svagheten med filmen, att det blir just ibland att det blir lite, vissa saker är lite övertydliga, vissa saker är lite mer sådär, man ska liksom, man visar saker för publiken, och det är så uppenbart att man gör scenen för att publiken ska reagera på ett visst sätt.
Ja.
Ja, men det är ju det teatraliska som ändå jag kan liksom köpa när det är en film från 40-talet. Att de behöver liksom använda medlen, för att de använder inte kameran så mycket som man gör idag. Och då behövs de här insomningen och hans smörke. Men det är klart att skulle han spela rollen idag, då skulle man ju säkert hellre se att han spelar den som Matthew Good i Stoker.
Precis. Ja. Ja, men och grejen är att jag tror också att det man får ha med sig också är att en publik på 40-talet, vi har ju liksom alla filmer upp till 40-talet plus från 40-talet till nu att luta sig mot. Stoker är ju en inspiration, alltså Shadow of Doubt är ju väldigt tydligt en inspiration för Stoker, men vi har inte riktigt koll på vilka filmer som Shadow of Doubt var inspirerad av, för att vi har inte riktigt alls lika bra koll på filmer från 30, 20, 10-talet liksom. Man får tänka på en sån sak som att det här, alltså 43 kom den här, det är alltså 2 år efter att Citizen Kane kom, för Citizen Kane kom 41 tror jag, eller i alla fall, och det är just det här med att vad man kan relatera till, det är bara liksom 10 år sedan ljudfilmen slog igenom på riktigt, liksom ungefär 10-15 år sedan liksom. så det är fortfarande, en skådespelarstil som har mer släkt med teatern än vad vår typ av skådespeleri har liksom, om man säger så. Alltså vår tids skådespeleri har ju inget med det teatraliska att göra egentligen, för man, men det är ju samma sak, man har liksom inte riktigt lärt sig att zooma. Det finns inga så här närbilder på ögon och så, finns det så är det Hitchcock som gör någon slags, som i Psycho till exempel, när han gör den här superinzoomningen på ögat. Det är ju liksom, det var ju så här, vad håller han på med? Så.
Ja, men så är det. Alltså, alla scener är ju liksom utspelade så här, nu spelar vi in i vardagsrummet. Punkt. Ja. Nu spelar vi in i köket. Ja. Precis. Nu ska vi vara på verandan.
Vi minns för kameran brukar stå i vardagsrum.
Ja, men precis.
precis. Och vi behöver inte sätta några andra möbler där, för den kommer ändå stå där nästa scen också.
Ja. Ja, men.
Nej, men då det är liksom bild aspect ratio är 4:3 liksom. Det finns ingen widescreen än, liksom såna saker, och det skapar ju också en del intressanta begränsningar, men också en del väldigt intressanta liksom så här bildkompositioner och sådana saker. Det här med det här, när de kommer in tåget som kör in på stationen som bara så här bälger ut så här svart rök. Det är ju liksom Hitchcocks symbolik för att nu kommer ondskan till stan liksom så där. I dagsläget, om man hade gjort en film med tåg som kommer in till en station som bälger ut rök, då hade man ju varit så här, ja, om den då utspelas under den perioden, då hade man inte liksom reflekterat kring liksom så där. Men här var det verkligen så här, okej, jag har bara svartvitt att jobba med, men då måste jag jobba på det här sättet liksom, sådär.
Samtidigt blir de tekniska grejerna han gör med kameran blir ju mer, alltså de blir ju starkare. Han förstärker ju det, som den egentligen scenen där han zoomar är ju det här Uncle Charlie sitter vid middagsbordet och berättar vad han faktiskt tycker om kvinnor.
Ja.
Och att då Hitchcock väljer att zooma in långsamt på ansiktet, så det förstärker ju det hela väldigt mycket mer och blir mycket mer effektfullt än vad det hade blivit idag, där man kanske använt den effekten betydligt oftare och betydligt mer.
Ja, precis. Och dessutom det här med när han korsklipper mellan de här The Merry Widow Waltz, den här alltså valsen som går lite om och om igen, och han är ju, ja, påstås ju vara The Merry Widow Killer då.
Mm.
Eller ja, är kan man säga. Men den typen av inklippning hade ju idag kanske uppfattats som väldigt så här, speciell och så här. Jaha, okej, jag får klippa dem till den där valsen. Det hade liksom talat om ett väldigt ortodoxt bildspråk idag, men på den tiden så var det liksom, han gjorde ju sånt.
Men om jag förstod rätt så var valsen också uppkallad efter en riktig mördare.
Alltså, ja, det känner jag inte till.
Som jag förstod det så är det så att valsen är liksom uppkallad för en riktig mördare som faktiskt ströp kvinnor på 20-talet.
Jaha,
så det är Hitchcocks sätt att liksom ha någon foreshadowing, att den där spelas, att hon försöker komma ihåg melodin, är liksom att
publiken i salongen hade fattat
dem, precis, de fattar den referensen därför att för dem är det en känd melodi.
Men det är också en intressant, förlåt att jag avbryter, men det jag tycker är intressant är att Hitchcock är väldigt tydlig med vad många som filmar, att han bryr sig inte om vad publiken ska tänka. Ni behöver inte klura på mina filmer. Ni behöver inte fundera på vem det var som mördade, utan ni ska känna. Ni vet oftast mer än vad karaktärerna. Det är ju liksom, det är väldigt ofta som han gör filmer. Det är klart att han har gjort filmer som var whodunits också, men det är ofta som det är så där, det läskiga är att vi vet att det är en mördare utanför fönstret och karaktären har ingen aning liksom så där. Han gjorde inte thriller som var så där man skulle säga, undra vem som är mördaren liksom, utan i den här filmen så är det så det är tydligt att den här snubben är skum. Vi ska känna att han är skum liksom, så.
Ja.
Och det finns ju ingen så här,
inte minst när han försöker få den där låten att inte spelas.
Ja, men precis.
Byter radiokanal
och välter glas.
Nej, nej, inte på det där.
Nej, men precis.
Skit. Det är för skit.
Ja, det skulle bli övertydligt idag, men det är för att han har ett helt annat motiv med vad han vill göra med de scenerna liksom, så.
Ja.
Jag tycker också det är intressant när han ger honom ringen. Hon får ju en ring av honom.
Mm.
Vilket också är så här, lite så här incestuöst, lite giftermåls. Så här, när ger en man en kvinna en ring? Det är när han vill gifta sig med henne i vår kultur. I det här fallet så är det liksom så här, han ger det till sin systerdotter, så det finns ju, det är ju liksom oskyldigt på det sättet, men det ändå, det finns ju en underton av liksom så här, attraktion mellan dem ändå genom det. Men jag gillar också att hon säger så här, oj, det är inskriptioner på det här, och hans reaktion är så här, oj då, juveleraren måste ha gjort bort sig så här.
Ja.
Och det viftar hon bara bort. Ja, ah, men det är ju bra, då kör vi på det liksom.
Ja, ja, men precis, precis. Han säger typ 2-3 meningar där som måste vara de mest perfekta som någon kan säga för att liksom vifta bort det. Ja. Och det är ju roligt också hur den hur det börjar med att han inte direkt liksom, det är ju världens mest uppenbara instruktioner, att han inte direkt säger det, att ja, men titta, det finns lite inskriptioner i den här ringen, men jag vill ge den till dig ändå typ.
Ja.
Utan det är nästan så att han bara hoppas att hon inte ska titta i den,
alternativt upptäckte det för första gången själv nästan.
Ja, ja, men precis, så kan det absolut vara.
Ja. Sen tycker jag en härlig typisk Hitchcockig grej är att han är med själv. Inte att han är med själv, han gör ju sin vanliga cameo. Han sitter på tåget och spelar
han
kort. Han
har en jäkla bra hand i något kort.
Precis. Och Ace of Spades med hans, det är hans signum liksom, så här. Men det jag tycker är kul är att han är också med i form av att han är med pappan i familjen och grannen som har den här jätteskönt morbida diskussioner om hur de ska ha ihjäl varandra. Det är ju Hitchcocks reflektion i sin egen, hans egen fascination vid döden liksom så där. Mm. Han gjorde ju bara filmer om folk som dog liksom.
Ja.
Alltså han var ju otroligt, jag vet inte fan om det finns en filmskapare som har gjort så många mordfilmer som han ändå gjorde liksom. Och det, där är det liksom, det är ju som att det de går att diskutera, det är ju som att det är något som Hitchcock och hans fru har gått och diskuterat hemma, så bara, ah, det här måste jag med i min film liksom.
Ja, jag tänkte mer på liksom att kompisar, liksom grabbkompisar, att man har sin grej, och ja, jag tyckte det var kul att det var deras grej liksom, det här med att snacka om hur de skulle ta livet av varandra.
Ja,
det är lite så här långt innan Jackass.
Ja, men precis. Och att förklaringen är så här, nej, vi pratar inte om hur man ska hjälpa andra, vi pratar om hur vi ska hjälpa varandra. Därför är det här oskyldigt liksom.
Ja,
för vi skulle ju aldrig ha hjälpt varandra.
Ja, men lite så här kled och aktiga liksom.
Jag gillar den här svarta humorn som man har i början på filmen, också lite så här typiskt Hitchcock. Det vill säga att man, öppningsscenen är ju Philadelphia, ja, The City of Brotherly Love.
Ja.
Alltså just det här att det är liksom så uppenbart att han liksom,
ja, så står det folk utanför, ja, som uppenbarligen inte. Och det är väldigt intressant, för när han tittar ut genom fönstret när han kommit hem till Charlie, så tittar han på två tanter som står och tjafsar utifrån, exakt samma vinkel, de står och pratar på samma sätt som de här två männen. Det är sån här, han är så här, ja, men nu är jag här, nu är jag safe, för det finns ingen som kommer, alla är så jävla korkade i den här stan, de är så backwater, så jag kommer kunna leva här hur länge som helst liksom.
Mm.
Jag går och sätter in 30-40 tusen på banken och ingen, alla bara, ja, det är väl bra, han har pengar.
Ja, precis, det var kul att han har pengar.
Ja, ungefär. Och sen så, men det är väldigt snyggt, det är också så här Hitchcock att, liksom, så att han ekar, alltså oftast scener som har hänt tidigare som han gör igen fast på ett annat sätt liksom, men de är uppbyggda på samma sätt liksom, även om det har ett annat innehåll om man säger så.
Mm. Sen gillar jag dualiteten i filmen också, att han, alltså, det är ju gott mot ont, och det är ju allting är ju hela tiden två,
ja,
i filmen. Det är två Charlie, det är två scener i garaget, det är två scener i vid matsalsbordet,
ja.
När de väl kommer till en bar, vad är de då? Jo, det är de på the Till Two Bar, och han beställer en double brandy.
Ja, jo, men precis, det börjar med en scen på tåg, det avslutar med en scen på tåg. Det finns en väldigt symmetri i filmen liksom, på det sättet.
Mm.
Men jag tycker att det är just den här
vilket man inte, kanske inte heller skulle köpa idag.
Nej.
Då skulle man bara, nej, men det där var väl lite väl ändå.
Lite övertygande, ja.
Ja,
ja.
Jag hade inte väntat mig en Fincher-film.
Ja, precis, precis. Jag tycker, men och sen så att det är två Charlie, är just det där att hon säger att de är tvillingsjälar.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt fascinerande när vi ska gå vidare till och diskutera Stoker sen. För, och vi tar det sen, men jag tycker att det är intressant att den reflektionen att de är tvillingsjälar är liksom, det är ju som ett sätt för henne att säga att vi har något speciellt tillsammans. Men vad hon egentligen säger är, alltså, indirekt är ju, vilket hon inte menar, för hon vet ju inte om att han är en mordisk jävel, det är ju att hon är likadan liksom så där. Och det blir ju väldigt intressant sen om man tittar på hur de gjorde Stoker sen.
Mm.
Ja, som uppenbarligen är en reflektion av den här. Men också att hon städar upp efter honom i flera scener. Det är flera scener när han som när han river upp tidningen. Det är hon som städar undan. Det är hon som liksom, i början av filmen så är hon så här, hon bara hon förenklar hans liv så jäkla mycket.
Ja.
Tills dess att hon börjar misstänka någonting. Och då är det ju hon som sätter alla käpparna i hjulet för honom. Liksom, så.
Ja, precis. Och fram till dess så är hon nästan den som är försvarar honom och är väldigt så här...
Ja, men precis.
Mycket, mycket. Alltså, sen så, och liksom, det tycker jag också är intressant det där, hur det liksom vänder. För det är, så, det är nästan så plötsligt också. Det är verkligen en fem, alltså när väl det här liksom fröt av tvivel har såtts, då går det väldigt fort till att det blommar ut.
Men det är också så att det är ungefär mitt i filmen. Så att det är två filmer på det sättet. En film där hon är på hans sida och en annan film där hon är mot honom. Liksom.
Ja, det är betydligt senare i de två andra filmerna.
Ja, precis. Ja. Vad tycker ni om den här, de här två männen som kommer, som de här poliserna som det visar sig vara? Som kommer att påstå att de är med i en tidning som ska... Det är ett väldigt underligt sätt att liksom näsla sig in hos en familj där man tror att någon är misstänkt för någonting. Liksom. Alltså det är ett väldigt konstigt sätt, eller?
Det känns lite humle och dumle över det hela.
Ja.
Lite sådär, det är lite sådär... Jag får nästan känsla den, alltså med den scenen och lite det att det är Hitchcocks... Alltså, lite humor, lite svart humor, alltså lite det här, de har lika väl kunnat knacka på dörren och liksom förklara läget på en gång, ja, på något sätt.
Men han vill att de ska, och det är också lite så här för att förstärka den här idyllkänslan av att om i den här stan då kommer folk och man släpper in lite vem som helst så här, på besök och så.
Ja, man tycker ju liksom att om man vill veta om han är mördaren eller inte, det borde vara bättre liksom att spana.
Ja, precis.
Än att liksom kliva in och
presentera sig och ta så här ett kort när han går igenom dörren. Så här. Det är också så här skönt.
Ja, men det var lite snyggt när de smusslade undan rullen och gav han fel rulle.
Ja, det var precis. Men inte sitta i man sitter inte i en bil och tar bild på han, utan så här, man går in och tar. Och varför vad behövde man bilden till? Liksom? Det är också så där.
Nej, för ingen har sett honom.
Nej.
Så att det kanske är för framtiden.
Ja, eller att man tar en bild, framkallar den efter en vecka eller hur lång tid den tog på den tiden, och sen skickar man den till östkusten till vittnet eller vad är
en liksom vecka senare, och sen tre veckor efter får man ett svar. Jo, men det var han.
Ja, men det var en lång mörk här.
Ja. Men ja, jag vill bara återgå till den här, de här två herrarna som pratar om mord. För jag tycker det är så skönt att det är en replik som är så otroligt, otroligt Hitchcock. Både hans filmer men också hans inställning till det. För det är någon som säger så här, du skulle ju lämna en massa ledtrådar efter dig om du förgiftar eller något sådär. Jag bara dänger dig i huvudet. Eller han säger nej, om du dänger någon i huvudet med en klubba, då kommer du lämna clues. Varpå han säger, varpå den andra snubben säger, I don't care, I don't want clues, I just want to kill you. Då är liksom lite så här, Hitchcock är lite så här, men varför håller ni på att tjafsa med detektivhistorier? Det är ju mordet som är det intressanta, inte hur man löser mordet typ liksom. Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Den är, tycker jag, att det är fascinerande att det är faktiskt inte en film med enbart vita skådespelare i. Det finns faktiskt några personer på tåget, bellboys på tåget som är mörkhyade. Det är väldigt sällan man ser det i Hitchcock-filmer. Han har det av, för att det var så på den tiden, men jag blev nästan lite så här, oj, jag hajade till lite grann när det var två liksom svarta skådespelare som var med, som de gör inte med en eller lasta av väskorna, men ändå det var lite så här,
att jag hajade nog mest till då att nu kom det en svart skådespelare och han är just så han ska lasta av väskorna.
Ja, jo, men det var inte så konstigt.
Nej.
Så
men
det är ändå fascinerande att det liksom ändå är med i filmen, för det är ju någonting som var väldigt, väldigt ovanligt på den tiden. Så. Om vi ska gå tillbaka till det här med Joseph Cotten och hans skådespeleri, jag tycker att det är en grej som jag gillar väldigt mycket med det, är att han skådespelar lite mot sig själv, för han spelar ju inte på samma sätt hela tiden. Ibland är han väldigt klurig och väldigt slug och väldigt on top of things, och ibland är han väldigt desperat och såhär, hur ska jag klara det här? Liksom. Och jag undrar om det är så att han, att det ska reflektera hur karaktären är, eller om det är Hitchcock som bara försöker lura oss att, vänta, är han verkligen skyldig? Han är ju lite osäker här. Liksom. Att om han bara hade spelat iskall mördare hela tiden så hade publiken fått det för lätt för sig. Liksom. För det är ändå en fråga om att man i slutet av filmen, fram till sista minuten, så har man ju faktiskt filmen sagt till oss, nej, men det var inte han. Det var ju bara misstankar det här, liksom. Han har betett sig underligt, men ja, han har inte gjort någonting dumt liksom.
Ja, nej, men det ligger nog en hel del i det. Om det skulle vara så himla uppenbart och han skulle vara så där slug och självsäker hela tiden, då tror jag att man som biopublik i sluttampen skulle nästan tycka att nu måste det ju vara honom, annars är det ju bara tantigt.
Ja.
Fast nu vet jag inte hur biopubliken på 40-talet reagerar, men mer än modern när man ser på den idag.
Ja. Och sen det här med att han nästan i slutet nästan ångrar att han måste mörda henne, för samtidigt är det rätt uppenbart att han vill ha ihjäl henne också. Alltså det är så här, det är väldigt underlig scen, sista scenen på när han...
Jag tycker den scenen är fantastiskt bra. Jag älskar verkligen det där med att vi måste vänta till tåget har kommit upp i rätt hastighet. Ja. Och, ja, jäkla bra grejer.
Ja. Per?
Jag känner lite nog att det är nog lite karaktären också, att just den här att han är ju uppenbarligen en person som inte är riktigt frisk. Sen är det frågan om hur mycket man visste om sånt på 40-talet, men alltså, det är ju lätt att övertolka idag, men jag får ändå liksom känslan att Hitchcock ändå och under manusperioden att det är just där lite att han är inte riktigt, så han är lite osäker själv på liksom, han vill ju egentligen, lite som du är inne, han vill ju inte mörda henne, men den här riften, och jag tycker man kan se det under andra delen av filmen också, alltså egentligen så är han vill ju inte göra de här sakerna, men han drivs av en inre kraft som till slut blir så stark att han tar över.
Vad tycker ni om hans motiv då, det här med att änkor är så här lata människor som skor sig på andras rikedomar, vad är det för... Är det från Hitchcock också, tror ni? Eller vad är liksom... Är det någonting som Hitchcock tyckte men inte kunde säga, men han kunde säga det genom filmen? Eller, för det är ju ett väldigt, väldigt kvinnohat. Liksom. Alltså, det är ju otroligt misogynt liksom, att säga att alla änkor är onda för att de har inte förtjänat de pengarna de har fått av sina män. Liksom, så där. Det är ju väldigt tydligt sådär. Männen tjänar pengarna och kvinnorna ska bara vara glada över att de kan få lite pengar när de liksom, när männen dör.
Ja, hade Hitchcock återanvänt det motivet i flera filmer, då skulle man ju tala upp på riktigt. Men ja, det finns väl en del i där du säger att det var en annan tid och Hitchcock var väl på många sätt inte världens bästa människa.
Nej, han var ju lite av ett rövhål.
Ja, så att det var väl en av de 10 idéerna som han kom på till ett motiv, och det låg väl rätt just då.
Ja. Var det första gången ni såg den här filmen?
Ja,
för mig var det det.
Ja, jag har sett den tidigare och jag kom ihåg den som väldigt, väldigt bra. För typ 10-12 år sedan såg jag den. Och nu så när jag såg om den, så jag tyckte minst lika mycket om den, kanske lite mer nu. Jag är lite nyfiken på hur ni tänkte första garagescenen när de gick in i garagen och dörren stängs och fastnar. Hade ni en känsla av att det skulle hända någonting mer i den scenen? Blev ni förvånade över att det inte hände mer än att de bara fick upp dun? Liksom så?
Lite. Alltså, men samtidigt så är det Hitchcock. Alltså, det är ju en sån här scen som... Han kan ju vara sån, precis som du säger. Ofta ser han ganska klar och tydlig och rak. Men, precis som i Psycho, många andra, alltså han kan ju just det här med att luras. Alltså det här att vi tror någonting och sen så... Och det är en typ av sån scen där man kanske, oj nej, nu var det lite obekvämt. Och så bara, nej men det var ingenting. Och sen så nästa gång då blir det liksom mera...
Ja.
Och det här, sen upplever jag det som, jag fick känslan av att han jobbar väldigt mycket med det här med foreshadowing i den här filmen.
Ja.
Så den scenen sänds väldigt mycket också som en sån att, okej, det är inte nu, men ni vet att det kommer hända någonting dåligt i garaget.
Någonting kommer hända i garaget, ja. Och det är ju ett väldigt bra sätt att sen inte behöva förklara varför dörren fastnar, liksom. För den gjorde ju det förut. Sen visste sig att det sitter i en jävla pinne. Han har ju, Uncle Charlie har ju fixat det. Han har ju riggat det liksom sådär. Och det är också inte snyggt gjort det här med att han sätter tillbaka nyckeln. Han liksom sopar igen spåren, bokstavligt talat nästan.
Ja.
Och ändå det första Charlie säger när hon vaknar upp är bara get out of town eller någonting sånt. Alltså någon motsvarande liksom sådär. Go away. Ungefär som att han var så här, nu kanske jag har lyckats övertyga henne om att jag inte är ond, och så bara, nej, fuck. Hon tror fortfarande att jag är en jävla asshole liksom. Vilket han var, jag menar, det var inte så. Men det var ändå så här som att han nästan ordnar, han stänger ju fönstret och höjer volymen för att man inte ska höra henne där ute. Men det är också lite på, det är lite så där, han är ju väldigt snabb på att få ut henne liksom så där, ur, alltså han är ju snabb på att göra sig själv till hjälten i situationen. Och jag tycker det är snyggt, för det känns också som att det är en del av Charlies, Uncle Charlies dubbelhet, att okej, han vill ha ihjäl henne, men samtidigt så vill han ju rädda henne liksom. Så det...
jag tror att han njuter väldigt mycket av uppmärksamheten han får när han räddar henne där också. Han är ju, det är ju en stor del av hans personlighet att han söker bekräftelse på något sätt, och han är ju en sån typ av kille.
Sen tycker jag det är skönt att han är i stan, vadå, ett par dagar, och så får han värsta begravningen.
Ja.
Det är sådär.
Ja, jo, precis, hela stan är där och väntar i någon.
Exakt, så han måste ju prata med väldigt många människor under de här dagarna för att...
Ja.
Och det är intressant att, apropå det här med de här två poliserna, den ena polisen som börjar dejta unga Charlie, att hennes reaktion på när hon får reda på att han faktiskt är polis är ju nästan samma reaktion som hon hade sagt att han var gangster. Det är ju inte så att det är så där, ja, men du är polis, okej. Okay. Så här, du gör bara ditt jobb. Utan det är verkligen så här, hur kunde du ju, det är verkligen en otroligt stark reaktion på att han inte har talat sanning. Vilket är intressant med tanke på att Uncle Charlie har ljugit för henne genom hela filmen liksom, så där. Så att, ja, jag tycker det är riktigt, och sen så är jag är lite osäker på om de verkligen får ihop det, de där två i slutet. Jag tror ju att hon, det finns ju en framtid om man skulle göra en uppföljare till den här, där hon sitter och har börjat mörda folk för att hon har tappat den här connection till Uncle Charlie liksom, så.
Ja, och den här polisen är ju inte liksom en superkille, känns han ju inte som. Han känns ju lite oprofessionell, eller mycket.
Absolut. Ja, om ni jämför med annat från Hitchcock som ni har sett tidigare, är det, känner ni att det här är klassiker, är väl svårt att avgöra, men hur känner ni att det står sig mot Hitchcocks övriga filmer, om man säger så?
Ja, det står sig bra. Jag har nog bara sett liksom hans allra bästa filmer. Jag har inte sett så mycket Hitchcock.
Nej.
Men då tycker jag att den står sig riktigt bra. Ja. En av de bättre.
Vad säger Per?
Nej, men den står så bra. Den står så bra. Jag har sett en hel del Hitchcock, men alltså, det märks att det är ganska tidigt hans amerikanska karriär. Jämfört med hans brittiska filmer tycker jag riktigt bra. Sen är det klart att han får ju större budget, och han kan ju hitta sin vision på ett annat sätt i sina senare filmer, men samtidigt så jobbar han ju väldigt bra med de medel han har i den här filmen. Det tror jag gillar med den.
Ja.
Det är liksom han är väldigt medveten om vad han gör och vad han skapar och vad han har för tankar med det. Ja. Som jag tycker funkar riktigt bra.
Mm. En av mina favoritdetaljer, jag såg en dokumentär om den här filmen. Tydligen var det så att huset de spelade in i är ett riktigt hus. Och så hade de gått med dit och bara, fan, det här är perfekt, det är så här jag vill att huset ska ut, hade Hitchcock sagt. Sen när de kom tillbaka för själva inspelningen några månader senare, då hade liksom familjen rustat upp huset. För att det här huset ska ju vara med i film nu, du måste ju fixa till det. Och Hitchcock bara, men herregud, det var ju det här lite ner, liksom inbodda, det var ju det jag ville ha åt. Så då fick liksom snickarna, filmens inhyrda snickare, fick liksom riva ner huset lite grann till sitt tidigare schaskiga, halvschaskiga skick, för att det skulle funka som Hitchcock hade velat haft det från början. Liksom. Men det är också en sån här typisk Hitchcock-grej att jag har min vision och jag tänker fan inte rucka på min vision liksom, så ni kan komma med era förslag, men ja,
precis,
jag kommer
precis
ignorera
dem. Med skådespelarna,
ja, men liksom, precis,
att, de kan bara egentligen göra fel för att de går ifrån min vision liksom, som jag har sett hela filmen framför mig i huvudet från början.
Shadow of Doubt, alltså, eller Skuggan av ett tvivel, egentligen är jag tycker den är fantastiskt bra. Jag är väldigt förtjust i den och jag tycker det var jättekul att se Stoker. Jag var första gången jag såg den filmen, och när jag såg den så blev jag ännu mer sugen på att se om Shadow of Doubt. Jag såg dem i den ordningen då.
Ja, okay.
Och eftersom att jag visste att jag hade sett Shadow of Doubt tidigare, så ville jag se de andra två filmerna först och sen se Shadow of Doubt som någon slags reflektera över hur de kunna reflektera bättre kring de filmerna utifrån Hitchcock-filmen. Liksom.
Mm.
Men manuset är skrivet av Wentworth Miller, killen från Prison Break. Väldigt fascinerande.
Ja, från ingenstans. Ja. Liksom första manuset som
ja, precis.
Som höjdare. Liksom.
Och en sån här som låg på den här klassiska Hollywood Blacklist som de har.
Ja.
Med de bästa oproducerade manusen som roterar runt i Hollywood. Liksom. Och hamnade hos ett produktionsbolag som sen hyrde in regissören. Det var inte så att, alltså det var, det är definitivt en film där man har tagit, okej, okay, vi har ett bra manus, vi har en intressant regissör, vi trycker ihop det och ser om det funkar. Det var inte, om jag har förstått det rätt, så att Park var så här, så att han hittade manuset och bara, det här måste jag göra, utan det erbjuds till honom och han tyckte att det var
schysst. Ja, precis. Jag skulle tro att Park hade fått ganska många manus, ja, skickat till sig för när ska du göra din första Hollywood-rulle liksom, och han valde det här.
Ja. Men det är ju i princip är det ju Shadow of Doubt, fast man utgår ifrån en helt annan dynamik mellan Uncle Charlie och, ja, i det här fallet heter hon India, men ja, det är ju i princip samma relation, en äldre men inte i riktigt i föräldrarnas ålder man som kommer till ett hus där en nybliven änka och hennes dotter bor, och han vänder upp och ner på hela deras tillvaro typ. Mm. Men det är också en film som känns som att de tar premissen från Shadow of Doubt och bara, men vi har en annan, jag har en annan idé om hur det här skulle kunna ha gått, så nu kör vi det. Jag tycker att det känns inte så mycket som en remake, som jag känner att det är mer av en cover på en låt. Ja, det vill säga, precis. Man hör melodin och man hör texten, men den låter helt annorlunda, på ett helt annorlunda sätt liksom.
Ja. För mig som har sett Stoker innan men inte Skuggan av ett tvivel, så var det ju superintressant också att det gav ju en ny dimension till Stoker då, istället. Ja. Men det, som sagt, cover är bra, och en cover som har mycket nytt.
Ja, den står verkligen på sina egna ben. Mm. Så. Absolut. Men vad tycker du om Stoker, Per? Nu sitter du och ler här.
Ja. Vi vet ju liksom att vi hade ju den här diskussionen, pre-diskussionen.
Ja.
Jag ska säga så här, jag tycker inte att Stoker är en dålig film på inget sätt. Däremot så är det en film som jag tycker har bra regi men mindre bra manus. Alltså jag tyckte att det blev liksom, det var lite för många saker i manuset som störde mig. Det var lite för mycket, alltså man målar lite för brett med penseln för, okay, för min smak. Jag hade hellre sett att man hade snävat in filmen, varit mera, alltså där Shadow of Doubt kanske är mer subtil, så väljer man här oftast att precis som ni är inne på, alltså man tar en annan väg. Man väljer att förstärka väldigt mycket.
Ja, absolut. Det här är ju en film som reflekterar folks inre känslor på ett helt annat sätt än vad Shadow of Doubt är liksom.
Ja, och nej, det passade inte mig riktigt i smaken. Jag tyckte att det var lite för mycket av det. Det jag kände liksom att alltså liksom när vi, som det blir här i filmen när vi kom den här onaniscenen.
Ja.
Och det är lite, jag kan säga, det är lite oklart om hon onanerar och tänker på någonting som har skett eller om det är innan. För det är ju så han regisserar Park också. Det är ju inte alltid klart var i tidsfönstret vi är liksom. Och jag kan, det blir lite så att okej, okay, ja, du har gjort din poäng, jag förstår, det räcker. Nu kan vi, kan vi gå vidare nu? Kan vi...
Jag tyckte att det var en av de bästa scenerna i filmen, för att den börjar, tycker jag, med ett offer som gråtande går in i en dusch och som liksom så där ska ta en sån här liksom shame shower och bara bli bort med allt det smutsiga. Och det slutar med en sociopat, psykopat som onanerar till en annan människas mord liksom. Alltså, och det är samma person. Det är, alltså, det är nästan en hel film, bara den sekvensen är liksom en karaktärsutveckling och förändring. Filmen vänder ju där, tycker jag.
Ja, nej, jag håller helt med. Jag tycker att det är väldigt bra scen.
Ja. Av många skäl så tycker jag att det är, för då det känns som att India går från att vara en passiva liksom sådär, jag vill göra, alltså försöka förstå världen genom min farbror, till att man förstår att de är tvillingsjälar. Hon är precis lika fucked up som han är liksom.
Redan innan här har man väl fått höra den här när hon återberättar vad hennes pappa sa att han tog med henne och jaga.
Ja, just det.
För att det är en dålig sak som får det att inte göra något värre.
Ja, som är en fantastisk mening. Jag tycker den är Ja. Det är väldigt intressant. Det är hela Dexter ja. Bygger på den meningen. Liksom. Ja. Ja.
Så att på något sätt har man ju det innan.
Ja.
Sen det var lite svårt nu när jag såg den för andra gången, för då visste man ju allt och jag kan inte riktigt minnas hur jag såg det sambandet när jag såg den inte på bio utan direkt när den kom på.
Nej, det var första gången för mig så vände filmen. Det var då jag liksom fattade att man hade haft sina aningar liksom så, men det var då jag också förstod att jag hade ju inga som helst tvivel på att hon skulle skjuta Charlie i slutet när Charlie höll på att strypa mamman. Mm. För jag hade ju förstått, då hade jag förstått att hon är inte bara lika knäpp som han, men hon är dessutom, hon har samma instinkter, men hon har ett intellekt som kommer klara det här på ett annat sätt, att hantera det på ett annat sätt. Det vill säga, hon är en överlägsen mördare redan då. Mm. För att hon vet att den personen som kommer kunna skada mig i den här situationen, det är han. Mamman kommer aldrig göra någonting, för hon är så svag liksom.
Ja, ja,
och det är därför när hon skjuter honom, jag visste att hon skulle skjuta honom i geväret. Det var liksom inte, det tyckte jag att de hade liksom planterat tillräckligt bra liksom, så.
Ja.
Men innan den scenen i duschen så var jag fortfarande, kommer det här bli en äldre man lär upp en ung person i sin egen självbildsituation? Ja. Och i slutet så fattade jag att vad det handlade om var att hon bara behövde honom för att förstå vem hon själv var, men hon var redan på väg dit liksom, så det.
Precis, det blir ingen Badlands där på köra en halvtimme till.
Han förstärker ju alla hennes egenskaper som hon redan har. Så är det ju. Jag funderar lite på en sak, jag funderade på när jag såg filmen. Det var lite om just, jag har ju sett Parks andra filmer och jag funderar på hur bekväm han var i regin. Alltså hur mycket, var det en del språkförbistring och grejer? För jag kan känna ibland att det är inte alltid liksom, det är inte alltid glasklart saker och ting i filmen, och det är liksom, jag funderar, är det medvetet drag eller är det att han inte riktigt kan förmedla de känslorna som han vill förmedla via språket när han pratar med skådespelarna?
Ja, nej, men det kan jag hålla med om, att han känns ju betydligt mer bekväm i hans koreanska filmer än, särskilt i det här stadiet. Om man går tillbaka till Sympathy for Mr. Vengeance, då den tycker jag fortfarande är lite väldigt schysst film, men den är ändå lite så här, vad ska man säga, den är inte perfekt. Den här perfektionen som man hade egentligen sedan Oldboy nästan, den fanns inte riktigt där henne, och det tycker jag kommer igen i den här, och det kan jag väl hålla med om att det är inte särskilt bra. Den här filmen är gjord för att vara perfekt, och han tog säkert in han anlitades för att han skulle göra en perfekt film, för att de vill ju onekligen ha en Fincher-film. Det är ju, ja, den är ju producerad som en Fincher-film. Sorry.
Jag förstår vad du menar, men jag ser det lite som en styrka i filmen att han inte riktigt är så polerad. För jag tycker att det är skönt att man inte, att den inte följde en traditionell berättarteknik, och att det fanns lite knasigheter som, medvetet eller inte, jag gillade det med filmen. Jag tycker att det är en jävligt skön grej att Charlie säger till henne att gå ner och lägg glassen i frysen, fullt medveten om att han har lagt ett lik i frysen. Det vill säga, han vill ju, då så tänkte jag, det här var ju dumt, det var ju för jävla korkat. Sen fattar jag ju senare i filmen att, ja, men han vill ju att hon ska upptäcka det här liket, för han tror ju att hon, helt korrekt, är likadan som han liksom. Mm. han vill ju ha en Robin liksom, till sin egen modiska Batman så. Och det kände jag så att det förmedlade inte filmen så jättebra tidigare, men det är det jag gillar. Jag gillar att jag liksom så här, att det var flera tillfällen i filmen där jag kunde så här gå tillbaka 20 minuter i mitt eget minne. Det var det, den scenen. Det var inte tydligt första gången, det blev tydligt senare liksom så.
Jag tror att,
och det är kanske jag som är väldigt generös i min tolkning av filmen. Det kan jag absolut acceptera det, men jag gillade det.
Jag skulle kunna säga så här, nu när du sitter och pratar, så jag är helt klart sugen på att se om filmen.
Mm.
Alltså, för just det du säger, att kanske att andra gången man ser filmen, då blir de här sakerna tydligare. Att det är en sån film, för det kan jag kan uppleva att så kan jag film, helt klart en sån film som kan vara en av de här klassiska vinner så jäkla mycket på en omtitt. Ja. Alltså om man kan tycka att filmen, ja, men den var bra men den var inte perfekt. Och sen när man ser den andra gången och har med sig allt det här, då bara, ja, det är det, okej, ja, jag förstår. Och då plötsligt blommar filmen ut till någonting annat.
Ja, och kanske ännu mer om man skulle se den, börja titta på den idag, att man ser den direkt efter igen, att den är lite cirkulär på så sätt.
Ja.
Att, för att jag kan inte säga att det hjälpte mig så mycket som såg den när den var ny och sen såg den nu. Det är lite för långt emellan. Och ja, man minns liksom grunden, men man minns inte detaljerna.
Och då är det skönt att den är ändå, vad är den, ändå 40 nästan.
Ja, den är under 40, under, ja, precis.
Men jag vill bara säga det också, jag diskuterade i ett av de första avsnitten av Höga film, så diskuterade vi Edgar Wrights filmer. Och där pratade vi om att hans filmer blir alla för mig blir Edgar Wrights filmer, alltså Shaun of the Dead och Hot Fuzz och The World's End.
Mm.
Har alla blivit bättre vid en andra och ännu bättre vid en tredje omtittning. För att det är så mycket detaljer som man missar första gångerna liksom, sådär. Och det vi diskuterade då, som jag gärna vill ha er åsikt om, för att ni var inte med på just den, det är en film, är det en sämre eller en bättre film som man måste se om för att få ut allt ur den? Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Ska inte en film kunna vara perfekt vid en första tittning? Är en film, är det en svagare film som kräver en omtittning? Det är det.
För mig så är det absolut 90% är att filmen ska vara bra vid en första titt. Sen är de här övriga 10% så är det kanon om man får mervärde vid en omtittning. Men jag tycker det absolut viktigast, det jag hatar mest av allt i hela världen, det är typ Southland Tales, när Richard Kelly säger att ni ska läsa ett seriealbum för att då kommer ni tycka att min film är bra. Så det tycker jag är vidrigt liksom.
Ja.
Man ska kunna avnjuta filmen som den är, och man ska inte liksom filmen får gärna vara sämre än boken, men man ska inte behöva ha läst boken.
Ja, jag förstår vad du menar. Vad tycker du, Per?
Jag är nog inne på ett annat spår. Jag gillar filmer som man kan se om, och jag gillar filmer som blir starkare när man ser om dem.
Ja.
Därför att man fångar upp mer detaljer. Ja. Men jag är också sån, jag är inte en människa som tycker att det känns tråkigt att se om en film.
Nej, det är sant.
Jag tycker det är kul att se om filmer. Jag älskar att se filmer som jag har sett redan tillsammans med människor som inte har gjort det. Alltså, för man kommer in med olika perspektiv och sådär. Så jag tycker nog. Men jag kan förstå också att liksom, det är så mycket film. Ja. Så att en film måste ju ändå ha ett visst värde. Alltså, det här är en typisk sån film. Jag nog gav nog 6 av 10 kanske.
Ja.
Och då är det en sån film. Men den skulle jag kunna tänka mig att se om igen. Men jag skulle ju inte tänka mig att se om en 4 av 10 exempelvis.
Nej, jag förstår vad du menar. För det är också en reflektion, skillnaden mellan en bra film som man är värd att se om, eller en film som man måste se om för att den var så dåligt berättad första gången. Mm. För att man ska hänga med. Det är ju kanske det som absolut är den stora skillnaden. Dessutom så är ju filmlängden, som jag redan har tagit upp, är ju en fördel i en sån situation. Om Peter Jackson gjorde filmer man skulle behöva se om, så skulle jag ju aldrig se hans filmer från början. För att är de 2:40, då ska det räcka med att se filmjäveln en gång liksom.
Ja, nej, men jag tycker det är väldigt positivt att den är så pass kort som den är, och jag gillar verkligen filmer som är ja, runt 100 minuter, och jag tycker ju att nästan alla filmer är för långa, och särskilt liksom den här genren. Det är ju, man hoppar ju till liksom att se en sån här typ av thriller som är under 1:40, och varför ska det vara så?
Ja, men så är det. Alltså, det är ju nackdelen med filmer, blir ju oftast att det blir någon slags överberättande. Alltså, man har 2:15, och då hade kunnat kapa bort 20 minuter, för att de 20 minuterna gör ingenting till filmen. Alltså,
nej, precis, och tv-serier kommer ändå göra det bättre.
Ja, precis.
Då kan berätta historien hur långt de vill.
Ja, och någonstans måste ändå publiken få dra sina egna slutsatser. Du behöver inte berätta allt för dem.
Nej.
Och det tycker jag, det är ju det som Park gör bra, att han låter oss ändå ha liksom våra egna tankar och våra egna idéer kring saker. Det är ju därför vi har den här diskussionen här, för vi har ju uppenbarligen helt olika synvinklar på det, och det gör ju också filmen mer intressant, därför att vi kan ha en diskussion kring den. Mm. Än att ha en film som har berättat precis allting så att alla ska vara medvetna om exakt vad det så här jag tyckte. Mm. De filmerna är ju egentligen ganska tråkiga, för vi kan ju alla ha någon debatt eller diskussion kring
dem. Nej, det är sant.
Mm. Och jag tycker ju att en del av hans koreanska filmer har varit, jag kan inte säga att de har varit för långa, men de har ju varit de har ju varit lite längre. Och jag tycker det är skönt att han kommer till USA och inte gör samma sak som han har gjort innan.
Ja. Mm. Ja, men och det är också en sån här typisk grej också, att man är mer bekväm med sitt eget språk, med att berätta på det sättet, och då kanske man tar lite mer tar ut svängarna. Men här är hans första Hollywoodfilm, han måste tajta det, han får inte gå över budget.
Precis, han har ju förstått vad det handlar om, liksom, att det är ju en form av beställningsjobb han kommer och gör, liksom, och jag köper det. Jag tycker det är, visst, det hade säkert varit jättekul om han kom till USA och fick en Hollywood-budget för att göra precis den film han vill, men det kommer han ju få någon gång. Men jag tycker att det är en bra första film.
Ja, och ibland när de får så mycket, då blir det inte så bra. Det är ofta den första Hollywood-rullen för europeiska eller asiatiska, eller alltså icke-amerikanska regissörer, så kan det ibland finnas en tendens att bara, vi litar på honom för han vet vad han gör. Men de vet inte hur, alltså det är en sak, det är en helt annan sak att göra en Hollywood-film mot att göra en film i Sverige eller England eller Tyskland, för det finns en helt annan tänk, det finns en helt annan potentiell publik och sådär. Så om man gör film på ett helt annat sätt i Hollywood än någonstans annars egentligen, liksom. Precis som att man gör ett på ett annat sätt i Bollywood än någonstans annars. Så det finns ju liksom en typ av filmskaparkultur i varje land som alltid är annorlunda.
Ja, men det känns som att man har lärt sig lite. Alltså, jag tänker liksom när John Woo kom till USA, så var det ju verkligen så, här har du en påse pengar och så gör du en film. Och sen så var det så här, alltså det blev ju inte särskilt bra, för att var så här, men du kan väl göra lite gör lite Hongkong-grejer i Hollywood.
Med Hollywood-skådespelare, ja, typ.
Ja, precis. Och det var så här, nej men det funkar liksom inte.
Nej, men jag behöver Chow Yun-Fat, tack. Ja. Nej, men du får inte Chow Yun-Fat, du får
Jean-Claude.
Nicolas Cage i Chow Yun-Fat-mustasch. Ja. Men han är inte Chow Yun-Fat. Nej, men det är stjärnan just nu, liksom. Så.
Ja,
han har gjort, och alla de han har gjort Con Air. Så att.
Ja. Ja, men så var det ju med alla de där. Så var det ju med liksom Knock-Off och alla de där. Men de fick ju Jean-Claude, liksom. Och så var det så här, ja, men han är en stor action skådis nu, gör samma film ni gjorde i Hongkong. Ringo Lam fick ju honom, och Sohark fick ju honom också. Alltså det var ju så här, och det var ju alltså, och det var ju problemet att Jean-Claudes actionfilmer funkade bara när det var amerikanska eller regissörer som höll i honom, men när han liksom så går över till det här Hongkong ballettgrejerna, då var det så här, nej, det lirar inte. Och det tycker jag ändå, det har de gjort bra här. För här är det inte så, alltså, som du säger, här har man hållit det hela. Nej, men det här är USA, du måste tänka på de här sakerna, du måste, det här är liksom ramen som du ändå måste passa dig inom.
Det är lite som när Daniel Espinosa kom över och gjorde sin första film, Safe House, med Denzel Washington och Ryan Reynolds, vill jag säga.
Ja.
Är det rätt? Ja. Som jag tyckte jättemycket om. Jag tror jag har sett den två gånger, men jag såg den, när jag såg den på bio så blev jag chockad över att jag tyckte att den var en bra, solid actionrulle. Man kanske inte riktigt kände att det var Daniel Espinosas film, men han gjorde ett bra, alltså han gjorde en väldigt bra Hollywood-rulle, liksom, sådär. Och det är lite samma vibbar här, att det kanske inte var supermycket regissören, utan det kanske var mer manuset och idén och tanken och Hitchcocks original, alltså att göra något av en cover av en Hitchcock-film, det är kanske det som egentligen är lockande.
Och för att liksom, som sagt, för att få chansen att göra det man vill, så måste man nog liksom sätta en film.
Ja.
Det första man gör.
Ja. Jag tycker att vi har inte pratat så mycket om skådespeleriet, så att jag tycker att vi kan göra det, men jag vill bara säga en liten snabb detalj som jag tycker är väldigt skönt. Han pratar om att han lyssnar på, jag satt hemma och såg på Il Trovatore på TV, vilket är en opera. Och då var jag tvungen att kolla upp Il Trovatore, eller Trubaduren, som Uncle Charlie säger så här, jag har lyssnat på. Och den operan handlar alltså om en man som mördar sin egen bror. Och det är ju så här grej som, det är nog fan den mest highbrow så här blinkningen. Så här.
Det är inte mig mer än 90%.
Nej, precis. Men det är så här skönt, för det är så här, det är sånt där man gör i Marvel-filmer. Du vet, och den där killen, det där är ju den där agenten som har en egen serie någonstans, liksom, så här. Det här är liksom samma fast för New Yorker-publiken, liksom, så här. En Il Trovatore-referens, så pikant, liksom, så. Så jag blev nästan mer nöjd över att de gjorde den än att jag hade ju ingen aning om den. Men jag tyckte det var skönt att det var så här, den där gick så jävla långt över huvudet så jag var tvungen att googla den. Då blev jag nästan lite glad över att det fanns en sån referens i den här filmen. Liksom.
Ja, det är ju klockrent.
Så. Men apropå skådespeleriet, det är tre skådespelare som vi har sett i andra saker tidigare. Det är inga debutanter så, i de tre stora rollerna. Och med det som är så fascinerande tycker jag det är att Nicole Kidman är ju inte... Alltså hon är ju en rätt liten biroll. Alltså hon är en viktig roll, men hon är inte med så jättemycket i den här filmen.
Nej.
Egentligen. Och vad heter han? Matthew Good heter han, va?
Ja.
Och Mia Wasikowska är ju liksom mindre etablerade i Hollywood. Man har ju sett dem i saker, men det är ju inte de som är, om man ska kolla på billingen eller vem som man får in producentpengar för,
nej,
så är det ju inte de två liksom.
Mia Wasikowska kan ju inte ens få top credit när hon är Alice i Underlandet i Alice i Underlandet.
Precis, men då, det var väl typ nästan hennes debut, va? Eller någonting sånt, eller?
Ja, hade hon inte gjort
väldigt tidigt.
Någon kostymdrama.
Ja, men det var definitivt
men Nicole Kidmans karriär är väl typ där nu.
Jo, men det är det som är så fascinerande, att hon är lite som Nicolas Cage eller John Travolta eller John Cusack är också ett perfekt exempel på en bra skådespelare som verkligen kan göra bra grejer, men som nu är lite för plastikopererad, lite för krånglig att jobba med, har lite för udda saker för sig privat, så att de inte riktigt får de här superstora filmerna, men samtidigt vet man att de kan leverera.
Jag gillar ju Nicole Kidman mer nu än vad jag någonsin har gillat henne, just ja, att hon gör liksom skurken i Paddington och
udda. det var helt skönt, jag visste inte att hon var med i den. När jag såg Paddington, såg det på ett flyg hem från USA, eller till USA, och satt där och så bara, är Nicole Kidman skurken?
Ja.
hon
gjorde också tv-filmen som avslutar Steven Merchants serie Hello Ladies.
Jaha.
Som sig själv, som Steven Merchant försöker få att se ut som att de känner varandra i en så här underbart pinsam som man bara liksom kan
perfekt
göra.
Merchant scen
som bara är helt underbart sedan.
Jag tyckte hon var bra i den här filmen.
Jag tyckte
så här, det som var bra var att det var en egentligen en ganska endimensionell karaktär, men hon gör ett bra porträtt, och framförallt det hon gör är att hon spelar rollen som, alltså hon spelar rollen trovärdigt. Hon spelar rollen som skulle jag kunna tänka mig att en person som sörjer sin man gör. Hon gör inte det här som vi var inne på lite, alltså det här tretaliska, sörjande änkan, böla, du vet, stort kroppsspråk.
Ja, men för mig känns det som att vad hon gör är att hon sörjer sin man som har dött lika mycket som hon precis har hittat en ung, snyggare man som hon är attraherad till. Hon kanske inte riktigt var helt nöjd med den förra mannen, hon är definitivt inte nöjd med dottern, hon vill ju hellre ut och resa, här kommer en världsvan man som har varit i massa roliga städer. Alltså det är lite som så här, det här är andra andningen, det här mordet, den här, att han gick bort. Jag tror att anledningen till att hon blundar för alla de här tydliga tecknen på att Charlie inte riktigt är vad han, att han inte är så mycket att hänga i julgran kanske, blundar hon på för att hon har ser ett sätt att få ett helt nytt liv.
Ja.
Fast, ja.
Ja, och det jag tycker är så intressant med karaktären och obehagligt på något sätt, det är den här att hon är inte en styvmor, utan nej, hon är hennes mamma, men de har ändå liksom de är som bekanta med varann, och det har ju att göra med att hennes man som har dött, det var ju han som hade liksom hela relationen med dottern.
Ja.
Vilket då direkt liksom bygger på den här svartsjuke triangeldramat som sen ska som det blir sen då, när Matthew Good.
Och grejen är att filmen börjar med att spela upp henne som en riktigt jobbig, alltså styvmorsaktig karaktär.
Mm.
Men mot slutet av filmen så inser man ju att hon är egentligen är ju hon, vad ska man säga, berättigad till de här känslorna, för hon har en jävla psykopat till dotter, och hennes man hade ju tydligt uppenbarligen liksom tagit hand om, alltså hon kan ju inte relatera till den här unga kvinnan, för att den unga kvinnan egentligen är knäpp liksom, förstår ni vad jag menar? Eller, knäpp, men alltså så här, hon här måste helt plötsligt ta hand om någon som hennes man hade 100% koll på.
Precis. Och
så, men hon, jag tror nog så här att även om mannen hade levt så hade nog
det blir ju någon slags resa för henne också, för att jag menar, om man börjar filmen, då är hon ju typ en sån här upper New York mamma som typ aldrig har tagit hand om sin unge, alltid haft liksom nannies och grejer och liksom.
Ja, de har ju väldigt gott ställt, ja, som aldrig. När brodern kommer ut och bara, ja, men jag fixar en lägenhet i New York åt, ja. Det är köpt och betalt, här har du en liten sedelbunt.
Exakt, och så man får liksom känslan av att det är liksom, det är anledningen till att de har ändå en sån där dålig relation. Sen under filmens gång så börjar man kanske mer och mer ana att okej, det här kan vara för att hon har förstått att hennes dotter är den här liksom psykopaten och försökt att hålla någon slags av, alltså, jag kan klara inte av den här personen, jag vet inte hur jag ska hantera den, så jag håller
det, jag gillar, för det är på samma sätt som att Mia Wasikowska går från att vara offer och den man sympatiserar med till att bli en kallblodig beräknande mördare, så går ju Nicole Kidmans karaktär från att vara en bitchig styvmorsaktig karaktär till någon som man bara inser inte kan hantera situationen liksom, så där. Och det är det som är så jävla skönt, att hon inte dör, för den karaktären förtjänar, i början av filmen, men så förtjänar hon det. Men i slutet av filmen så är man så här, ah, okej, okay, jag kan nog jag nästan sympatiserar mest med i den här filmen i Nicole Kidman i slutet. Och det tycker jag också är jävligt snyggt gjort liksom, så. Ja. En snygg vändning. Däremot, det jag ska säga till, lägga till, är att filmen är ju otroligt tillrättalagd för att den ska passa den här. Det görs ju väldigt många grejer i den här filmen som är bara, det här är skitudda och konstigt, men det är bara för att det passar historien, inte så mycket för att karaktärerna är så kanske välskrivna så.
Nej.
Och det, ja, jag gillar det, men det är lite lätt.
Där kan man se att det är Wentworth Millers första manus kanske.
Ja, eller att det är precis liksom så, eller att det kanske är så att Wentworth Miller hade en grej och sen så har någon skrivit om det och så där, för jag tror inte om det var ett slutmanus de använde sig av liksom.
Jackie Weaver tycker jag är bra också. Jag tycker hennes karaktär är ganska intressant och ganska, den är ganska skön, för att när man får reda på det så inser man, killen har ju suttit i något mentalsjukhus i alla de här åren, men hon är så här hyperparanoid över allting.
Ja.
Och verkligen så här underbar roll, alltså verkligen så här, och man kan verkligen fundera så här, men alltså hur mycket kan han verkligen ha snappat upp på liksom att sitta på det här mentalsjukhuset, men hon är ju orolig för precis allting.
Ja. Jo, men precis. Och man förstår hur rädda hela släkten har varit för den här lilla pojken. Liksom.
Ja, och hon får ju riktigt skönt förhållande med Nicole Kidman. Liksom den relationen som bara inte alls fungerar. Och,
och likadant den här hushållerskan som han mördar först. Som har, man först tror att det är hon som har skickat de här skorna. Som då Mia Wasikowska trodde var pappan först. Nej, det är hushållerskan. Nej, det är crazy. Hon har hjälpt galna brorsan att hålla den här kontakten. Och jag tror att det är där genom hushållerskan som han har fått informationen om sin brorsdotter. Och hon har, det här är ju bara jag som spekulerar, men min tanke är att hon har berättat att hon hade ihjäl en liten fågel sådär, så nu har han börjat ta ut, alltså att han har fått informationen från henne, genom henne. Jag tror inte att liksom brorsan har varit där och berättat om att, hör du, min syster, eller du vet, din brorsdotter, hon börjar bli lite knäpp nu, precis som du. Det tror jag inte har hänt, men däremot så kan jag tänka mig att en hushållerska kan skvallra på det sättet och prata. Alltså,
ja, absolut. Om de har haft någon telefonkontakt.
För uppenbarligen har de det rimligt, som att hon har fixat med de här skorna vid varje födelsedag.
Ja.
Och såna här saker. Och det är också en sån här sak som, det kanske är jag som övertolkar manuset, men jag tycker att det är skönt att filmen lämnar den möjligheten att göra den tolkningen. Liksom. Mm. Det tycker jag är jäkligt schysst. Sen tycker jag ju väldigt, jag tycker det är ju fantastiskt roligt med när han, när de går i de här trapporna. Det är ju väldigt Hitchcockigt när de, konfrontationerna är i trappor.
Ja.
Eftersom att trappor är så i sig själva väldigt, vad ska man säga, det ser man i Shadow of Doubt när hon halkar i trappan i, där i slutet. Såna saker. Men trappor är väldigt så här, dramatiska, för att de är egentligen bara vardags, vi går upp och ner för trappor, det är inget konstigt, men man kan ramla och slå sig jävligt mycket i en trappa. De är liksom så här, de är väldigt säkra och väldigt farliga på samma gång på något sätt så där. Och då är det så väldigt snyggt av honom att den stora konfrontationen, hon fattar att han är ett psykopat, han har suttit inne liksom så där, och också när de kliver upp och är på samma nivå för de har ju en trappscen tidigare, men sen så kommer hon, får högklackat så att hon kommer upp, hon är inte längre ett barn, hon är en kvinna, såna grejer liksom så där. Och att allt det här sker i den här trappan där liksom, lite shaky liksom så där. Och det är inte en så här bred stadig med handtag, utan det är en jävla vind så här, det är en trappa som är liksom så här, vet du, spiraltrappa som är lite, ja, Jag förväntade mig att någon skulle dö i den där trappan. Nu gjorde de inte det, men jag väntade mig.
Septikåren är ju väldigt bra rakt igenom. Alltså det är ju verkligen så här, de har ju verkligen skapat alltså en väldigt udda stämning genom att man har valt väldigt udda saker att ha i huset. Alltså de har ju verkligen jobbat stenhårt med att få en obehaglig känsla i huset genom att det är liksom, det är inte alltså det är inte de här givna färgerna på väggarna och så vidare.
Nej. Och den utspelar sig ju i samma år som den releasades. Hon säger, hon är ju född 94, får man reda på.
Ja, just det.
Men jag satt ju och tänkte att åh, vad skönt med en tidlös film där man inte riktigt vet, för det är ju det, så länge de är i huset, den jävla tvn de har, det är ju ingen tv folk 2014 har liksom. Nej. Och speciellt inte med så där mycket pengar. Nej. Eller de hade, jag säger så här, de har ju en källarrum med värsta feta anläggningen som vi bara inte får gå in i liksom så där.
Nej, här ska vi hålla det retro liksom.
Ja, men precis så här, det är väldigt, för jag tänkte säga i början, för jag skrev faktiskt en anteckning om att det är häftigt att den är tidlös, och sen så bara aha, här håller de på med SMS och här är det en high school där uppenbarligen är nutid och såna grejer liksom så där. Men det är också en så väldigt udda sätt att göra det på liksom.
Ja, och det är lite även i skolan, jag tänker på den här scenen när Charlie går in och stoppar mobbing, när de sitter utanför, det är inte så mycket skolgård utan det är mer som en junkyard typ. Ja. Han sitter i någon fåtölj där, mobbaren, och
ja.
Det känns inte liksom, ja, det känns inte som en vanlig skola heller.
Nej, den är lite udda. Det är lite, det var någon som sa att det här är en film som Tim Burton hade gjort för 10 år sedan lite grann så. Och jag kan hålla med, även om tillbaka
han hade hållit tillbaka. Alltså.
Nej, det hade varit med Spiral. Nej, men för 10 år sedan, men för 20 år sedan. Så att Tim Burton runt liksom innan han gjorde Mars Attacks skulle kunna gjort den här filmen faktiskt. Även om han inte hade gjort det, för då var Wentworth Miller typ 7, så att men ändå liksom.
Han kanske skrev den då.
Han kanske gjorde det. Det är han som är the disturbed kid egentligen.
Lägger på blacklist länge.
Sen gillar jag också slutet av filmen, att hon dels att hon lockar in stackars skådespelaren, ja. Fantastiska karaktärsskådespelaren, vad han heter nu vet jag inte, men som spelar polisen. Att hon, han är så här, du vet väl hur fort hon körde, hon bara, jag körde precis perfekt hastighet, häcksax i halsen. Ja. Och att det är Charlies häcksax som hon använder. Det är ju liksom den som han har klippt och hållit på med sitt trädgårdsarbete där och såna saker. Alltså det är så här skönt att
som skräckfantast måste jag ju säga att det är väldigt väldigt fina mord.
Ja.
Både det där mordet och den här nackknäckningen medels skärp är ju riktiga, riktiga Jason Voorhees mord liksom.
Och filmen öppnar med att de säger, jag har min mammas klänning men jag har min pappas bälte liksom. Ja, och du har dessutom det bältet som din farbror använde för att knäcka nacken på en snubbe som försökte så här, hoppa på dig med. Den lilla detaljen glömmer vi i början av filmen, men den får vi veta i slutet liksom. Och den här blomman hon tittar på som är så här, åh, det ser ut som att det är blod på den. Jo, men det var blod, det är polisens blod som liksom, så helt olika tolkningar. Det är sån här Kuleshov-effekten, att man ser en bild och så ser man den som tittar på bilden och så får man en helt annan reflektion liksom, så där. Den där blodiga blomman är ju väldigt, den är annorlunda i slutet mot i början om man säger så.
Ja, precis.
Och sen är det baklänges eftertexter. Jag blev lite jag tyckte det var snyggt, men jag blev lite irriterad, för jag var lite så här, okej, du har gjort en udda rulle. Du behöver inte låta undertexterna gå åt fel. Det blir lite sådär.
Ja, men då, precis. Då blir det så. Man tycker ju att i alla fall Park skulle vilja säga att jag inte försökt göra en Fincher-rulle. Nej. Men kör man texterna bakifrån liksom, bara, nej, då blir det lite uppenbart.
Ja.
Onödigt.
Nej, jag tycker att det är en väldigt bra film. Jag är väldigt sugen på att se om den. Jag kanske tycker den är sämre när jag ser om den, jag vet inte, men jag gillar den riktigt riktigt mycket faktiskt. Så.
Ja, jag tycker den liten höjdare i alla fall.
Ja, jag hoppas att Matthew Good får mer utrymme i Hollywood, för jag tycker att han är en väldigt bra skådespelare. Vi har ofta väldigt bra saker i England, så att jag hoppas att han får fler och större roller i USA. Apropå britter som kommer över till USA och får större roller, så farbror som spelar huvudrollen i The Guest, som är vår tredje film, är ju britt. Kommer från Croydon. Härligt, en riktig slumkvarter i London någonstans tror jag, eller Liverpool, eller var det nu är någonstans, jag kommer inte ihåg vilken stad det är ifrån, men det är ju inte vad ska man säga, det är inte de poshaste delarna av den staden i alla fall, utan det är ju riktigt sånt där, om jag har förstått det rätt i alla fall, ett riktigt riktigt slumområde. Och det är väl kanske det första och för mig symboliska detaljen med The Guest är att han var lite svajig på dialekten, så att jag inte riktigt fattade, spelar han någon från sydstaterna eller spelar han någon som låtsas vara från sydstaterna? Och det är lite genomgripande med den här filmen, för jag skrev 45 minuter in i filmen så skrev jag, ja, det är en skräckfilm jag tittar på, då förstår jag varför de beter sig som de gör. Ja. För jag trodde att det var en thriller första 45 minuterna och sen fattade jag, ah, det är en skräckfilm, det är därför de är korkade, det är därför de är endimensionella karaktärer, det är därför det är viktiga i den här filmen är actionsekvensen och morden, inte karaktärerna. Jag hade suttit och stört mig så jävla mycket på överspel, på liksom att skådespelarna, alltså att karaktärerna tog dumma beslut, att ingen kunde kommunicera med någon annan, och sen så bara insåg jag att, men det är det man gör i skräckfilmer.
Det är ju därför jag håller The Guest så högt, det är därför jag gav.
Var det första gången du såg The Guest?
Det var det.
Ja, är det samma sak för dig? Eller
hade nej, jag har sett den en gång innan, ja. Och som inte var så länge sedan, i och med att den är ganska ny.
Så att det var
första gången för mig också.
Ja, för det var det jag gillade, alltså just det här att man gör en 80-tals skräckis. Fast man sätter den i ett thriller-sammanhang. Ja. Att man gör,
och det är ju högst medvetet, det är ju precis som jag sagt.
Ja, absolut, och lika mycket delar, eller inte lika mycket delar, men riktiga squibs-action-scener. Ja. Så att, och det är det som är roligt är ju att han, Adam Wingard är ju från våran generation, liksom, och han är ju inspirerad av filmerna som han växte upp med, och han vill göra allting i samma film.
Ja. Han har ju lite svårt att hålla tillbaks. Alltså, så är det ju. Alltså, nackdelen med The Guest, som är nackdelen med hans andra filmer också, det är ju det att han vet ju inte riktigt när det är dags att sluta. Samtidigt som jag gillade filmen därför att den var lite over the top. Alltså, ska man göra en 80-talsskräck så ska det ju vara over the top. Så i det här fallet så passade det ju hyfsat bra, men jag förstår ju också, jag förstår ju precis vad du säger, att just det här att det finns ju ingen hejd på saker och ting.
Man kan säga så här, att han gör som Peter Jackson, förutom att han ännu inte har kommit till den nivån att han får göra hur långa filmer som helst, men han har det här med Kill Your Darlings är liksom inget koncept som de har jobbat med, utan
nej.
Och jag håller med, det är ju så, men det var först när jag liksom accepterade att det var en skräckfilm jag såg, ja, som jag på något sätt kunde slappna av och tänka, ja, men då behöver jag inte bry mig om de här grejerna. För jag hade precis sett en jag såg Stoker före The Guest, kan jag säga. Ja. Jag hade sett något som jag tyckte var jättebra, en fantastiskt bra thriller. Och så började den här filmen och var en fruktansvärt dålig thriller, men en väldigt bra skräck. Alltså en bra skräckfilm, men en dålig thriller kan ju vara liksom, ja, när regissören inte vet. Men sen fattade jag i slutet att det var ju medvetet liksom så här. Ja. Inte riktigt min smak. Jag tycker att,
jag har ju sett en del Wingard innan. Jag har ju sett Your Next, som jag verkligen hatar, mycket på grund av att han vill ju fortfarande visa, titta vad jag kan och titta vad mycket jag har sett från den här slasher-eran liksom. Men då vill han fortfarande ta in det i nutid, och han är ju med den filmen, han är ju lyckats kommersiellt mycket bättre än The Guest. Det var ju en mini-biosuccé. Och just för att han har gjort en film som kidsen gillar, men det är ju absolut inte för mig. Den är alldeles för meta, och ja, för mycket home invasion, för mycket nytänk, när han egentligen bara borde ha gjort en klassisk slasher, som han mycket väl skulle kunna ha gjort, i och med att han vet vad det handlar om. Och han har även gjort delar sina antologier, som VHS har man varit med både i ettan och tvåan.
Ja, jag tror det.
Och gjort segment som har varit bland de segmenten som jag tyckt minst om.
Ja.
Så jag har ju absolut inte gillat Karn förrän jag började höra om The Guest och kände direkt att det här är en film för mig, och den kanske inte riktigt levde upp till mina förväntningar, men jag tycker fortfarande att den sticker ut och en kul film.
Ja. Nu ska jag säga att jag säger att jag tycker att det är okej att filmen är korkad och att den är liksom inte speciellt logisk och att det finns massa, att det är mer action och det är mer morden som är viktigt än vad det är. Det betyder inte att jag tycker att det är en bra film. Det betyder att jag tycker att den är underhållande. Jag är ju inte alls en skräckfilmsfantast, och en av anledningarna till att jag inte gillar skräckfilm är för att de, precis som med komedi, väldigt ofta jobbar med minsta gemensamma nämnaren. Det är väldigt mycket gå direkt på, man behöver inte tänka så mycket i en skräckfilm eller i en komedi oftast, så att de måste, i båda fallen så måste det liksom träffa mig. Jag tycker att jag gillar komedier mer än skräck för att jag är en fegis, men de har, båda genren har det problemet att det krävs väldigt sällan en, det är väldigt sällan intellektet som kittlas, utan det är mer reflexerna liksom, eller själen. Så alltså.
Därför jag gillar både komedi och skräck.
Ja, men det är, jag respekterar den åsikten. Men, ja,
men så är det ju. Och han träffar ju liksom, alltså, och jag kan tänka mig att det här är typ en sån film som är lite sådär att för väldigt många blir det nog så. Antingen så köper man konceptet rakt av och tycker det är underhållande och tycker det är kul och kan liksom uppskatta skräck delen och tycker att ja, men det här var en ganska bra film, eller så blir det så här att man bara, men det här jag fattar inte. Nej. Och det är ju lite, det är ju som du är inne på, Rickard, det är ju lite risken också, det blir lite mycket, jag kan hålla med, det blir lite mycket meta ibland, det blir lite väl mycket alltså.
Men en sån sak som att han, den här mannen Cole heter han inte alls det, men han, vad heter han som kommer dit? David heter han, va?
Ja, det tycker jag känner igen.
Ja. Det är också ett tecken på att man inte har så bra koll på karaktärerna. Men i alla fall, han är ju Terminator i den här filmen. Och det är ju intressant att låta honom, för det är, han är ju liksom, och du vet, det förklaras med att han har varit med experiment, men han är ju definitivt, eller Born liksom så. Men det är Terminator som är mer rimlig liksom, alltså, och då menar jag inte Terminator 2 utan första Terminator, det vill säga han är ostoppbar, han är obeveklig, det går inte att resonera med honom. Nej. Och han har övermänskliga krafter liksom, sådär. Och då förstår ni då, om han trodde att filmen skulle vara Born och så visar det sig att den var Terminator, då har man liksom, man var inne lite på fel spår liksom. Man har inte rätt sinnen igång på något sätt.
Den är ju inte vänlig mot den breda publiken. Det är ju en väldigt väldigt nischad film.
Ja.
Som alla skulle väl egentligen gå in med den som den marknadsför, som en, precis som varför vi har valt in den i det här avsnittet, att vad kallar du, ulv i fårakläder.
Ja, precis.
Thriller.
Ja.
Men där är den ju bara till första 10 minuterna, och som sagt, man märker redan då att det här kommer ju inte vara lika bra som en Stoker. Det är ju uppenbart.
Mm. Ja, men så är det, och han gör ju verkligen så, han tar ju, som du säger, han tar Terminator, han tar Halloween, han tar The Stepfather, han tar The Hitcher.
Mm.
Och så bara marschar han ihop allt det här till en film.
Ja.
Och så hoppas man på att resultatet blir bra. Och jag gillar det, för jag gillar de filmerna. Men jag har full respekt, jag förstår att människor säger så att nej, men det här var inte bra. För att det blir så väldigt specifikt. Antingen så tycker jag att det här är det mest briljanta idén någonsin, eller så tycker jag att det här, så du är så jävla korkad så det inte finns.
Ja, nej, jag känner ju, om det skulle vara någon som verkligen hatar den här, då skulle jag ha svårt att försvara mycket av det som händer. För att det är ju egentligen bara att jag gillar... Jag kommer vilja liksom räkna upp lite scener som jag gillar. Mm. Som jag tycker är helt fantastiskt.
Kör.
Ja, vi börjar med att han följer med dottern i familjen på en fest.
Mm.
Som han är något för gammal för egentligen, men i och med att han var kompis till hennes storebror, så måste ju han få någon form av umgänge.
Ja.
Så han hänger med till den där festen. Han hjälper till med öltunnorna.
Ja.
Och kommer då in, han gör sin entré på festen med en öltunna på axeln och en under armen.
Ja.
Som bara liksom har ju sålt tjejerna på festen bara totalt från första steget.
Det är den manliga motsvarigheten till den här butt-tit pose som tjejer gör på omslag. Du ser när de står med ryggen mot så att man ser bakdelen, och så vrider lite så man ser siluetten och ena bröstet. det är lite så manliga motsvarigheter, det vill säga han spänner en typ av muskler med högerarmen som han håller över huvudet och en annan typ av muskler med vänsterarmen som han har under kroppen. Det är liksom så att han kliver nästan in som en staty så här, en sån här, så här, vad heter det, Da Vinci staty eller Michelangelo staty. Sen
liksom. Anton gör det perfekta.
Jag kan lägga upp illustrationer på på hemsidan sen.
Ja. Det blir bilden som illustrerar det avsnittet.
Absolut. Jag kan göra en keg post sen. Ja.
Så det är en fantastisk scen. Sen nästa suveräna scen är väl på den här baren där de har släppt in alldeles för unga pojkar som också är mobbare till den här pojken i familjen. Och han beställer först beställer han drinkar till deras flickvänner eller deras tjejer som de hänger med. Och sen beställer han även, och redan då är ju servitören väldigt tveksam. Vet du vad du håller på med nu? Det här kan inte sluta bra. Och då beställer han även Cosmopolitans till killarna runt bordet. Och man bara väntar på vad som ska hända. Och det blir ju ett riktigt bara slagsmål.
Jag gillar också att hans förklaringar till varför han har pengar är lika mycket till publiken som till personen i filmen. Pengar är lätt att få tag i. Kontanter är lätt att få tag i. Okej, behöver inte fundera på var han fick dem ifrån. För de är lätt att få tag på. Liksom. Ja.
Och där han beter sig annorlunda i det här slagsmålet än vad den här karaktären skulle göra i alla andra filmer, det är att han låter grabben få en smäll typ det första som händer.
Ja, just det.
Så att han ligger utslagen med blödande näsa medan han ger sig på de här andra då.
Precis. Och han är inte där för att rädda killen, han är där för att spöa de andra liksom.
Ja, nej, precis. Och där är ju också en sån scen som Per snackade om att den är liksom väldigt meta och den är medveten om sig själv. Det är ju nästan så att han liksom flörtar med kameran och gör en sån här wink mot kameran under den här, men han gör inte riktigt mot kameran och sen är det, jag tror att det är någon sån här ljudeffekt samtidigt också.
Jo, men det har jag faktiskt skrivit upp.
Har du skrivit upp
det? Varför har de sån här i fighterna? Jag bara, men vad är det här? Och det var liksom då jag började misstänka att det här är nog inte en thriller.
Precis.
Då du pausar och bara, vänta nu, måste kolla upp det.
Ja, precis. Men jag tycker det är härligt.
Ja.
Jag har några till senare, men vi kör på med lite annat.
På annat sätt. Jag tycker att det är en väldigt skön liksom scen. Det är ju när han ska köpa pistolerna.
Ja, det var min nästa faktiskt.
Och när han liksom sådär, han skjuter den ena snubben och bara, nej, det var bara en kula i loppet. Ja, hur löser vi det då? Ja, men vi laddar om och så siktar vi, för vi kan ju knäppa en kille på 50 meter, 100 meter med tandelvapen, det är ingen fara, det är lugnt liksom. Ja. Det är så här, och de är ute på det är så.
Den scenen börjar bra också när han när de visar alla vapen och han huvudförsäljaren då, som han träffar först då, den andra killen, hans kompis som är lite pundare, lite knarklangare. Han hänger bara med dem. Då i alla fall, då visar han ju vapnen i bakluckan. Han tar fram en specifik, att den här är lite speciell. Den här pistolen, den kommer du gilla. Men jag tar dem. Ja, du menar att du tar den där som jag rekommenderar? Nej, jag tar alla. Ja, för då har han ju redan visat hur mycket pengar han hade. Det räckte väl inte riktigt. Då säger han ju liksom att ja, om du har pengarna så kan vi väl då kan jag ordna en riktigt bra paketpris åt dig.
Ja.
Nej, jag ska inte betala, jag ska döda dig.
Ja, men han har ju på sådana, alltså det är ju samma sak i den här kafeterian när han ramlar in där och ska fråga henne, hennes bästa kompis, var hon befinner sig någonstans. Och sen blir det så här, han bara till slut bara, nej men fan, jag kommer ju döda alla ändå, så vad spelar det för roll? Och så bara slänger han handgranaten och han har sånt underbart nonchalant uttryck i ansiktet som bara, fuck it, de kommer ju ändå dö liksom.
Och det var min fjärde scen.
Ja, nu går jag härifrån liksom. Ja,
för det är så jäkla bra där när han skjuter igen i en cold blood när han liksom inte får någon information och han måste liksom, hon har ju sett hans ansikte nu när det där börjar bli viktigt.
Och legat med han.
Och, precis, i den första partyscenen där, för att han kom in med kegsen när vi tillbaka där. Och kastar in de här handgranaterna och bara dödar alla där inne. Och går därifrån på ett sätt som man absolut inte skulle se i en actionfilm.
Nej.
Utan då är vi tillbaka i skräckland liksom, som att ett liv är inte värt mer än ett smörk, ett litet leende när han går därifrån.
Ja. Det jag gillar också när han, det här är bara en nitpick-grej, men han, chefen, när han har slaktat hela det här gänget utom killen som står med M249 och tokmatar in i huset, alltså det är två kvar då, när han har hjälp fru eller mamman. Och då så säger han, chefen säger, ge mig 15 sekunder av nedhållande eld, säger han. Mm. Varpå den andra killen skjuter i 2 sekunder, och sen skriker chefen, stopp, typ ungefär som att det är så här, det var inte 15 sekunders löpning fram till huset, nej, vi stod 10 meter därifrån. Så här. Det är också så här, varför så är det 15? Och det är också en sån här grej, man ska inte hålla på i skräckfilmer och fråga varför, men kan någon av er berätta för mig vad han gjorde i den där stan? Alltså soldaten som kommer dit, varför var han där? Fanns det någon anledning till att han var?
Men de har ju varit, han har ju varit. De har ju varit.
Nej, inte det. Inte varför de är där. Varför är han i den stan? Varför kommer han till den familjen?
För att han känner ju brodern. Alltså de var ju med i samma experiment.
Jo, men varför åker han dit? Bara för att han känner honom. Varför börjar han helt plötsligt ta ihjäl folk? Vad är det som är? Alltså det, min fråga är inte.
Ja, du menar, ja, okej,
det finns
liksom
inget så här, någonting specifikt i just den stan han behöver, utan det är ju bara för att vi ska göra den här filmen som han kommer till just,
ja, men
den där stan.
Är han inte där? För jag, som jag fattar det, så är han ju där för att han försöker väl ta honom över hans identitet och sånt där. Det är väl, alltså...
Precis, som inte ta över identiteten, men jag tror ändå liksom att han vill liksom ta över umgänget på något
hans
sätt.
Liv liksom.
Ja, precis, för att nej, det är ju när de börjar söka på honom som de får allt träffa, så jag tror någonstans är det så att han inser att jag kan åka dit och så kan jag ligga lågt där. Och det,
ja, nej, men det, precis. Jag kan,
för då är ju ett alldeles utmärkt sätt att ligga lågt, det är ju bara ha ihjäl folk som man inte behöver ha ihjäl.
De
förklarar ju det med att okej, men han går in i någon slags defense mode där han går in i någon slags plot hole mode där vi behöver sänka våra plot holes på något sätt, men det finns ju ingen anledning för dem att ha ihjäl pappans kollega till exempelvis.
Ja, men det finns ju
vill du förklara eller?
För mig är det ju så, alltså det är ju så här, det är ju bara hans, alltså för mig är det så, det är ju hans programmering slår ju bara igenom rakt av, alltså han kan ju inte, han blir ju som i alla de här, han kan ju inte kontrollera sitt eget beteende.
Ja.
Men sen det är ju intressant därför att allt våld i filmen leder ju bara till mer problem.
Ja.
Alltså det blir ju en eskalering, och det tycker jag, det har han gjort snyggt i filmen. Därför att det börjar liksom lite, men varje gång de gör våld så blir det bara med, alltså det är aldrig en lösning. Det är aldrig så att någonting, som i många filmer, att det blir så här, ja men vi slog ner honom och då var det problemet löst, och så går vi ner till nästa ända, nej då hakar det på, så det blir så här, och till slut allting så upptrappat, så då kommer liksom hemliga militärer dit och typ skjuter sönder hela stan. Och det är ju samma sak där, det är ju inte så att de tar det lugnt, utan det är verkligen så att det finns en kvinna i det här huset, det skiter vi, för nu, han ska dö.
Ja, det är viktigt att
det är collateral damage, det är sånt vi tar.
Men det, typ, om du går tillbaka till det här Ante sa, så det är ju det han gör liksom. Han löser ju problem, och han vill lösa deras problem, men han löser dem på så sätt att det liksom eskalerar, att våldet eskalerar, och han,
men
liksom,
vill han
inte
lösa problemen för att han då tror att de kommer bli lyckliga och därför kommer de acceptera honom, alltså, för han har ihjäl farsans arbetspartner, chefen
som hade fått hans jobb, för han var ju up for promotion och så fick.
Ja, och då får ju han sin promotion, så då har han ju
men vad ger det, så du menar att han har liksom egna motiv bakom mord, utan han bara, där var ett problem och det löser vi genom att mörda någon.
Ja, precis, som att han går in i sonens roll liksom. Ja. Och sen tänker han, vad skulle sonen ha gjort i sitt eget skeva?
Då är jag med på, fast jag tycker fortfarande att det är lite, det är lite svagt. Jag hade ju hellre velat haft någon typ av, alltså hans brorsan eller sonen i familjen hade gömt någonting någonstans som han var tvungen att leta reda på någonstans.
Jag vet inte. Då hade du varit en Stoker liksom.
Ja, okej, du menar så.
Ja.
Hur som helst,
Men det är ju så, det är ju han lånar ju väldigt mycket från Carpenter. Ja. För Carpenter tror jag är en stor inspirationskälla i regi. Alltså dels så han regisserar med musiken och allting, men också ljussättningen är väldigt mycket Carpenter genom filmen.
Ja. Mm. Och det är en av de grejerna som kanske gör att jag tycker mindre om den här filmen, för att det är ju inte Carpenter. Det är ju, vill ju vara Carpenter, men det är ju inte Carpenter. Då blir jag lite, jag blir lite defensiv, eftersom att jag är väldigt förtjust i Carpenters filmer. Så. Mm. Så att, men å andra sidan är det kul att det kommer folk som, precis som jag, är uppväxt med Carpenter och som vill göra sina egna filmer. Det ska bara göras av någon som kanske har lite mer fingertoppkänsla och inte bara spelar upp old hits sådär. Så om jag får säga vad jag, då hade det kanske varit en femma istället för en tvåa eller något sånt.
Ja, nej, men det är klart, det skulle kunna ha varit ett kanske inte ett mästerverk, men liksom en mästerverk i guilty pleasure hörnet, och det tycker jag inte att det är.
Nej, men vad jag säger var att jag tycker ju väldigt mycket om koncepten i filmen och idéerna. Jag bara tycker inte att utförandet är lite alibi, och det är det jag har lite svårt för. Det känns lite som att de så här, vi behöver en lösning här.
Jag går ju filmen lite för lätt, liksom. 8 av 10 på IMDb, men då är det så här, den får ju automatiskt 2 i extra i betyg för att den Stevens spelar huvudrollen.
Ja, okej.
Okay. Ja, men det är... så högt skulle inte ens jag gå upp. Nej.
Ja, men däremot tycker jag att det är ett väldigt skönt, för det blir verkligen skräckfilm i slutet. Dels jag skrivit med versaler i mina anteckningar, skrivit Halloween Maze utropstecken frågetecken, är det en jävla bondrulle jag tittar på? För jag tänker ju direkt, så fort det är någon som ska gå in i en spegelsal, så tänker jag på The Man with the Golden Gun. Det går inte att komma. Eller Enter the Dragon.
Också lite Carpenter, fast att han kanske inte har gjort exakt den scenen. Nej, så men... Ja, spegelrummet är Enter the Dragon.
Ja. Men det blir väldigt bra, jag gillar det. Och jag gillar att hon skjuter honom mitt i en mening.
Och
så försvinner han ner i röken. Hon försvinner. Det är knäckt med rök, liksom. Det är inte så här en ogenomtränglig dimma, liksom. Så här. Men det är också en skräckfilmstrop som jag gillar. Jag tycker det är kul och det är underhållande.
Jo, men det är ju som beslut. Alltså, det är just det här att man ser att han går ut och det är han. Och det är liksom så här... hela just att mördaren alltid kommer tillbaka, och just det här att det gillar jag. Och sen hoppas jag för guds skull att de inte är en uppföljare, för att det blir sånt skönt slut det här.
Ja, absolut.
Nej, men det är roligt det där med, jag kan inte säga att jag älskar slutet i det här låtsas skräckfilmsvärlden, men det är också ett bevis på att han verkligen har fått gjort precis vad han ville göra.
Absolut.
Att jag kan ju inte liksom go all in med skräckfilm när jag har gjort en thriller, action, allt möjligt hittills. Men om jag då liksom försätter det här i en Halloween, en liten Halloween-värld.
Ja, då får jag lite kul.
Precis, då kan jag ändå liksom göra den som en skräckfilm, fast att det kanske ser mer ut som Plan 9 from Outer Space. en riktig skräckfilm, liksom.
Ja. Jag måste säga att en av mina favoritdetaljer i den här filmen, det är att det är vad heter hon? Chloe Grace Moretz, ni vet, Hit Girl. Mm. Det är hon som spelar sonen i filmen, fast i någon slags manlig drag. Det är det ju inte, men han ser ju precis ut som hon skulle göra om hon var en samma ålder fast killen. Det tycker jag är fruktansvärt.
Jag satt och tänkte på
genom hela filmen att fan, hon, ja, det, de är jävligt lika. Det tyckte jag var, det var väldigt underhållande i början av filmen när jag trodde att det här var en thriller och sa att det var förbannad, innan det slog över och jag tänkte det är en skräckfilm. Då ska jag sitta på den filmen på ett helt annat sätt. Så jag hade många små sådana dumma detaljer.
Så. Sen fick jag, alltså, slutet på filmen, det är lite så här Halloween 3 tänker jag också på. Season of the Witch. Mm, väldigt, den har jag lånat väldigt mycket av.
Ja.
Var, om ni bara snabbt skulle ranka Halloween 3 bland Halloween-filmerna, var den hamnar den? Är det bland de bättre eller de sämre Halloween-filmerna?
Det blir så svårt i och med att det är en helt annan film.
Det är en helt annan stil, allting. Alltså Halloween 3 är ju verkligen så, det som är bra med Halloween 3 är att de verkligen, de bara, nej, nu skiter vi i Michael Myers, nu gör vi någonting eget, någonting unikt och någonting nytt. Och det är irländsk hokus pokus och allt möjligt sjukt i filmen. Och det gör ju det att den går ju inte att ranka med de andra.
Nej.
Det är lite som, vad heter det, Fast and Furious Tokyo Drift är en helt annan film.
Ja, det är lite Tokyo Drift faktiskt.
Lite Tokyo Drift.
Och en tredje eller tvärtom skulle man säga. Tokyo Drift är lite Halloween 3.
Ja. Nej, men vissa dagar skulle jag nog kunna liksom ranka Halloween 3 som tvåa på grund av att den gör något helt annat. Än alla, liksom, alla andra Halloween är ju bara dåliga kopior av första filmen.
Ja. Ja. Men man kan väl säga så här att jag blev lurad när jag valde den här filmen till det här temat. Så var jag lurad av att jag trodde att det skulle vara en helt annan film än vad det var. För den passar ju inte riktigt. Den passar in i Ulv i fåra kläder-grejen, men den passar inte riktigt in om man jämför. De andra är ju väldigt mycket närmare varandra i tematiskt liksom sådär. Ja, det känns som att Domestic Disturbance eller Stepfather kanske hade varit lite.
Ja, fast då det som var en till Shadow of a Doubt remake.
Precis.
Jag tycker ändå det.
Jag säger inte att det var fel att du valde den, men det var liksom, det är intressant. Och det är ju också väldigt intressant eftersom att då blir filmen i sig själv en Ulv i fåra kläder. Det vill säga, den är inte riktigt vad den säger att den ska
vara. Fast det var ju inte så, för när vi diskuterade att göra filmen, så första diskussionen, det var ju den vi hade med män i bil. Alltså, vi pratade ju, ska vi göra liksom Drive-tema, alltså filmer som liknar Drive? För det kan ju en annan parallell man kan dra. Det är ju också att han har ju uppenbarligen sett Drive och tyckte det var en cool film, och framförallt musik och hela den biten. Ja. Så han är ju inspirerad av det också. För de har ju kanske mer likheter med varandra, Drive och
absolut.
The Guest.
På många sätt, ja.
Än vad liksom den har med Shadow of a Doubt.
Även om den kanske inte är så inspirerad av Drive egentligen, utan det är mer att han vill göra precis vad
han vill ha estetiken och allting av Drive. Precis.
Och sen var det bara liksom synd att Drive var lite före.
Det var synd att Drive var lite bättre.
Och det i Drive så var det liksom så här Ryan Gosling i huvudrollen, och det var så här Oscar Isaacs i en av birollerna, och Carey Mulligan. I den här så var det en tjej som ser ut som Kat Dennings eller som Brittany Murphy, beroende på när man kom in i sådär.
Ja, jag tycker hon var lite skön.
Hon var bra, hon var väldigt bra.
Ja, Brittany Murphy, absolut. Mm.
Och jag gillar ju både Brittany Murphy och Kat Dennings. Jag tycker de har kvaliteter. Kat Dennings i Defender är en av mina favoritroller till exempelvis. Men jag kände så att vad skönt, nu har vi en till skådespelerska som kan göra de här typerna av roller. Liksom sådär.
Ja.
Och jag tycker också det är fantastiskt bra att den unga sonen i filmen, han som knows computers, he can look it up. Härlig replik. Att han är, det är fan det dummaste som går i ett par skor alltså. Alltså den där, han spelar verkligen rakt in i händerna på mördaren hela tiden och bara no, he wouldn't do that, but he killed our parents. Han bara okej.
Okay. Ja, han spelar den dumma blondinen i.
Precis, fast han är väldigt, jag gillar det.
Det är lite meta också, han spelar den dumma blondinen fast han är kille.
Och brunett.
Och det passar ju bra. Det är inte bara kronologisk ordning vi såg dem, utan det är ju faktiskt att det blir mer och mer skruvat och kommer ifrån grundkonceptet.
Absolut.
För varje film.
Ja. Ja. Jag skulle säga att jag så här, det värsta som finns med en sån här film, det är att man har tråkigt. Och det hade jag inte. Jag hade aldrig tråkigt när jag såg den här filmen. Så därför så tycker jag att den får betydligt högre betyg för att den var underhållande än för att den var bra.
Ja, liksom, det är absolut en av de minst tråkiga filmer.
Men så är det. Jag ska säga, jag tycker kanske inte att Dan Stevens är klockren i huvudrollen, men jag förstår ju varför han tog rollen. Alltså han
gör någonting helt annat.
Ja, han hade gjort ett kostymdrama i slutet på 1800-talet med konstnärer i Cornwall eller något sånt där innan han gjorde den här. Så han var ju på risken att bli så här, shit, jag kommer ju bli typecastad, så bara vissla om det, jag måste göra någonting annat. Jag är The Guest. Så jag beundrar ju honom för att han gjorde det. Samtidigt så är han ju liksom, han är ju inte 100 i rollen. Det är ju bara att säga det. Ja, det liksom, man hade kunnat hitta en skådespelare som hade funkat mycket, mycket bättre i rollen. Då kanske filmen hade blivit lite bättre också. Men...
eller så är det för att han inte är så jävla skuren för den här rollen som jag tycker att det kan bli lite intressant. Det är lite Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe hade ju kunnat gjort den här rollen.
Han skulle inte kunna komma ut från badrummet där med ångan.
det stämmer. Jo, om han hade fått lyfta lika mycket vikt som... Kollar man på några av scenerna så är han ju väldigt smal. Och det är ju för att han lyfter vikter under filmens inspelning. Och de filmar ju inte kronologiskt. Så det är, framförallt när han är och köper pistolerna så är han jävligt tanig jämfört med hur han...
Du menar att du spelar in den ganska sent?
Ja, precis. Men vad jag menar är att Daniel Radcliffe skulle kunna gjort en sån här... Han har gjort såna här filmer för att komma bort från Harry Potter. Liksom. Mm. Och den här killen gör den här filmen för att komma bort från Downton Abbey. Mm. Liksom, väldigt, och uttryckligen har sagt det själv att jag vill inte spela en lite små tjock mesig kille, utan jag vill spela liksom en ripped. Men det som är roligt är att nu för tiden så gör man såna här filmer med riktiga skådespelare. Klassiskt tränade, duktiga skådespelare. Det är inte längre liksom köttbergen som får de här. Förstår ni vad jag menar? Alltså på 80- och 90-talet så var det så här, det räckte med att Arnold var huvudrollen, även om Arnold inte kan skådespela, för han hade sin charm liksom så här. Nu för tiden är det inte en, det är inte en steroid junkie man sätter i en actionrulle, utan man sätter Matt Damon, man sätter Tom Cruise, man sätter liksom skådespelare.
Och slipper det problemet med att man inte kan ha armarna i olika positioner som du visade tidigare
att precis, precis. Men det är lite kul, för att det känns som att den här filmen, hade den här filmen gjorts på John Carpenters tid, då hade det ju varit en av, det hade ju varit någon wrestler som hade spelat huvudrollen liksom. Det finns ju charm i det också, men det är kul.
Roddy Piper,
ja, precis. Men det hade varit kul, det är kul att den skådespeleriet eller bra skådespelare får göra dåliga filmer nu för det, för det så var det ju inte när man växte upp liksom, på samma sätt liksom, så tycker jag är kul. Och dåligt, då menar jag att själva filmen kanske inte är, den kan fortfarande vara underhållande, men den är inte kvaliteten.
Ja, men det är en suverän dålig film.
Ja. Kanske mer på nästa lista, vi får se.
Ja, inte riktigt.
Inte riktigt kanske, men ja. Tack så hemskt mycket. Innan vi avslutar, vi har pratat lite om lite andra filmer. Är det någon annan specifik, som vi inte har nämnt, någon annan typ av sån här film som ni skulle rekommendera? Jag har en som är kanske lite otippad, men som jag gillar i den här genren, och det är ju Fear med Mark Wahlberg och Reese Witherspoon. En av hans första han gjorde efter att han var Marky Mark and the Funky Bunch. Det var innan Boogie Nights.
Typ 95-96.
95-96, något sånt där. Den är, tycker jag är väldigt bra. Och sen förstås finns det ju alltså klassiker som Cape Fear och sånt där, även om han inte så mycket Ulv i fårakläder som Ulv i ulvkläder. Men
ändå, tatueringar.
Precis, sådär. Någon annan som ni kommer på spontant så?
Ja, det är ju Trastocken. Vad heter den på engelska? Det är det sämsta svenska namnet någonsin, eftersom de avslöjar halva handlingen genom namnet.
Fear and Hate.
Ja, Fear and
Fast
Hate.
Fast så heter inte filmen. Men det har
nej, precis. Man har ju tatuerat det. Och
ja, jag kollar upp att Trastocken heter.
Charles Lafton är ju som typ enda filmen regisserar.
Robert Mitchum.
Robert Mitchum.
The Night of the Hunter.
Night of the Hunter. Ja, den, för den är ju också sån. Där kommer han ju också. Han
från 55.
Han ska hitta pengarna som hans förra kompanjon har gömt.
Just det, just det.
Det är ju därför den svenska namnet är så fruktansvärt dåligt.
Ja, ah, det är alltså Robert Mitchum var uncredited regissör på den. Det är mer än en regissör på en film. Det är lite farligt, men ja. Har du någon annan som du...
Nej, inte spontant.
Inte spontant så. Nej, okay. Ja. Men i alla fall, tack så hemskt mycket för att ni var med och gjorde en rolig podcast med mig. Och ni är självklart välkomna tillbaka.